Fjärde Moseboken, kapitel 1. Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och befann sig i Sinais öken gav Herren följande instruktioner till Mose i tabernaklet. Räkna alla män som är 20 år och äldre och stridsdugliga. Gå igenom varje stam och ledare. Du och Aaron ska leda folkräkningen med hjälp av stammarnas ledare och avdela dem för att göra krigstjänst. Stam Ruben, Elisur, Sediurs son. Stam Simeon, Selumiel, Surisadais son. Stam Juda, Nahesson, Aminadabs son. Stam Isaskar, Netanel, Suars son. Stam Sebulon, Eliab, Helons son. Stam Efraim, Josefs son. Elisama, Amihuds son. Stam Manasse, Josefs son. Gamliel, Pedashurs son. Stam Benjamin, Abidan, Gideonis son. Stam Dan, Amisadais son. Stam Asur, Pagiel, Okrans son. Stam Gad, Eliasaf, Deguels son. Stam Naftali, Ahira, Enans son. Dessa män var utsedda av folket och var ledare för sin stam. Samma dag kallade Mose, Aaron och stamledarna samman alla män i Israel från 20 år och uppåt till mönstring, och varje man fick ange sin stam och familj, som Herren hade sagt till Mose. Detta blev resultatet. Stam Ruben, Jakobs äldste son, 46 500. Stam Simeon, 5 300. Stam Gad, 45 650. Stam Juda, 74 600. Stam Isaskar, 54 400. Stam Zebulon, 57 400. Stam Efraim, Josefs son, 40 500. Stam Manasse, Josefs son, 32 200. Benjamin, 35 400. Dan, 62 700. Aser, 41 500. Naftali, 53 400. Sammanlagt räknade Mose, Aaron och stamledarna in 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen. Leviterna deltog inte i mönstringen, för Herren hade sagt till Mose: befria hela Levis stam från mönstringen. Deras uppgift är att utföra allt som hör samman med tabernaklet och för att bära det. De måste bo nära tabernaklet, och när tabernaklet ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen. Om någon annan rör det ska han dödas. Varje stam ska slå läge tillsammans under eget baner. Leviternas tält ska slås upp runt tabernaklet för att Guds vrede inte ska komma över Israels folk. Leviterna är ansvariga för tabernaklet. Alla dessa instruktioner som Herren hade gett Mose efterföljdes av folket. Kapitel 2. Herren gav Mose och Aaron ytterligare föreskrifter. Folket ska slå läger runt om tabernaklet, var man på sin plats under det baner som tillhör hans släkt. Så här placerades stammarna. Stam, ledare, placering, antal. Juda, Nahesson, Aminadabs son. Öster om tabernaklet, 74 600. Isaskar, Netanel, Suars son, intill Judas stam, 54 400. Zebulon, Eliab, Helons son, intill Isaskars stam, 57 400. Dessa tre stammar på Judas sida i lägret utgjorde tillsammans 186 400 man, och de drog alltid ut först när israeliterna vandrade till en ny lägerplats. Ruben, Elisur, Sediurs son, söder om tabernaklet, 46 500. Simeon, Selumiel, Surisadais son, intill Rubens stam, 59 300. Gad, Eliasaf, Reguels son, intill Simeons stam, 45 650. Dessa tre stammar på Rubens sida i lägret utgjorde tillsammans 151 450. De drog alltid ut efter Judas avdelning. Sedan följde leviterna med tabernaklet. De drog ut i samma ordning som de slog läger, och med var man på sin plats. Efraim, Elisama, Amihuds son, väster om tabernaklet, 40 500. Manasse, Gamliel, Pedasurs son, intill Efraims stam, 32 200. Benjamin, Abidan, Gideonis son, intill Manasses stam, 35 400. Dessa tre stammar på Efraims sida i lägret utgjorde tillsammans 108 100 man. De drog ut efter leviterna. Dan, Ahieser, Amisadais son, norr om tabernaklet, 62 700. Aser, Pagiel, Okrans son, intill Dans stam, 41 500. Naftali, Ahira, Enans son, intill Asers stam, 53 400. Dessa tre stammar på Dans sida i lägret utgjorde tillsammans 157 600 man. De drog ut sist när Israel bröt lägret för att vandra vidare. Sammanlagt bestod den israelitiska armén av 603 550 man förutom leviterna. Enligt Herrens anvisningar till Mose var de undantagna och skulle inte räknas. Israels folk slog alltså läger efter den placering som Herren hade meddelat Mose, med varje stam under sitt eget baner. Och när de marscherade gjorde de det alltid i samma ordning efter stammar och familjer. Kapitel 3. Vid den tid Herren samtalade med Mose på berget Sinai hade Aaron sönerna Nadab, som var den äldste, och Abihu, Eleasar och Itamar. De var alla smorda till präster och avskilda för att tjäna i tabernaklet. Men Nadab och Abihu dog inför Herren i Sinai öken när de använde eld som inte var helgad. Och eftersom de inte hade några barn återstod både Eleasar och Itamar som medhjälpare till sin far Aaron. Då sa Herren till Mose: sammankalla Levis stam och låt dem få bli assistenter till Aaron. De ska följa hans instruktioner och utföra de heliga tjänsterna i tabernaklet och hela Israels vägnar, och de har ansvaret för alla tillbehör och för allt som ska utföras i tabernaklet. Men bara Aaron och hans söner får sköta själva prästtjänsten. Om någon annan försöker utöva detta ämbete ska han dödas. Herren sa också till Mose: jag har accepterat leviterna som ersättning för alla förstfödda söner bland folket i Israel. Leviterna är mina i utbyte mot de äldsta sönerna. Från den dag jag dödade egyptiernas alla förstfödda söner har jag tagit undan det förstfödda Israel för min egen räkning, både bland djur och människor. De är mina. Jag är Herren. Herren talade nu än en gång till Mose i Sinais öken och sa till honom: räkna folket i Levis stam, familj för familj. Räkna varje man och pojke ner till en månads ålder. Mose gjorde som Herren hade sagt. Levis son, Gerson. Sonson, Libni, Simi. Antal 7500. Ledare, Eliasaf, Laels son. Placering, väster om tabernaklet. Dessa två släkter hade ansvaret för tabernaklet, dess täckelse, draperiet vid ingången, förgårdens omhängen, förhänget vid ingången till förgården som omgav tabernaklet, altaret och alla rep som användes för att hålla samman tabernaklet. Levis son, Kehat, Sonson, Amram, Gishar, Hebron, Uziel. Antal 8600. Ledare, Elisifan, Uziels son. Placering, söder om tabernaklet. Deras särskilda uppgift var att ansvara för arken, bordet, ljusstaken, altarna, de olika tillbehören i tabernaklet och förhänget. De skulle också utföra de reparationer som blev nödvändiga på dessa föremål. Eleaser, Arons son, förde befälet över ledarna i Levis stam med särskild uppgift att se till helgedomen. Levis son, Merari, sonson, Maheli, Musi. Antal 6200. Ledare, Suriel, Abihails son. Placering, norr om tabernaklet. Deras uppdrag var att ansvara för stommen till tabernakelbyggnaden, stolparna, socklarna till stolparna och allt som hörde till dem, stolparna runt förgården och deras socklar, pluggar och rep. Området öster om tabernaklet vid dess ingång var reserverat för de tält som tillhörde Mose och Aaron och hans söner. Det var de som för Israels folks räkning hade det yttersta ansvaret för tabernaklet. De som inte var präst eller levit och kom in i tabernaklet måste dödas. Den mönstring som Mose och Aaron gjorde på Herrens order bland leviterna visade på sammanlagt 22 000 män och deras söner från en månads ålder. Sedan sa Herren till Mose: räkna hur många förstfödda söner det finns i Israel som är en månad gammal och äldre och skriv upp deras namn. Leviterna ska vara mina som ersättning för de förstfödda sönerna i Israel. Jag är Herren. Leviternas boskapsdjur ska också tillhöra mig som ersättning för det förstfödda hos hela folket. Mose företog alltså en folkräkning av de äldsta sönerna bland Israels folk, som Herren hade befallt, och han fick antalet förstfödda söner som var en månad och äldre till 22 273. Då sa Herren till Mose: Ge mig leviterna istället för de äldsta sönerna av Israels folk, och ge mig leviternas boskapsdjur istället för det förstfödda bland Israels folks boskap. Ja, leviterna ska tillhöra mig. Till lösen för de 273 söner, det antal som överstiger antalet leviter, ska du för var och en betala 5 shekel i silver till Aaron och hans söner. Mose fick alltså en lösesumma för de 273 förstfödda söner i Israel som översteg antalet leviter. Alla de andra var inlösta eftersom leviterna hade överlämnats åt Herren i deras ställe. Det silver som samlades in uppgick till 1365 shekel. Mose gav detta till Aaron och hans söner, precis som Herren hade befallt. Kapitel 4. Sedan sa Herren till Mose och Aaron: Räkna Kehats avdelning av Levis stam. Denna folkräkning ska gälla alla män i åldern 30 till 50 år. De ska arbeta i tabernaklet. Detta är de heliga tjänster de har att utföra. När lägret ska brytas ska Aaron och hans söner först gå in i tabernaklet, ta ner förhänget och täcka arken med det. Sedan ska de täcka förhänget med ett överdrag av getskinn, täcka getskinnet med ett blått tyg och sedan placera arkens bärstänger i deras ringar. Sedan ska de breda ett blått tyg över bordet där skådebrödet ligger och placera faten, skedarna, skålarna, bägarna och bröden på tyget. Över detta ska de breda ett rosenrött tyg och sedan ett getskinn över det röda tyget. Därefter ska de sätta in bärstängerna i bordet. Sedan ska de täcka ljusstaken, lamporna, lampstängerna, brickorna och oljekärlen med ett blått tyg. Alla dessa föremål ska täckas med getskinn och placeras på en bärstol. De ska sedan breda ett blått tyg över guldaltaret, täcka det med ett getskinn och sätta in bärstängerna i altaret. Alla de övriga tillbehören ska svepas in i ett blått tyg, täckas med getskinn och läggas på båren. Altaret måste göras rent från aska och sedan täckas med ett rött tyg. Alla altarets tillbehör ska placeras på tyget, fyrpannorna, gafflarna, skovlarna, skålarna och de andra föremålen, och täcka av getskinn ska bredas över detta. Slutligen ska bärstängerna sättas på plats. När Aaron och hans söner har avslutat packningen av helgedomen och alla dess tillbehör ska Kehats släkt bära allt detta under vandringen. Men de får inte röra vid de heliga föremålen, för då kommer de att dö. Detta är Kehats söners heliga uppgifter. Arons son Eliaser ska vara ansvarig för oljan till ljusstaken, den välluktande rökelsen, det dagliga spisoffret och smörjelseoljan. Han har huvudansvaret för hela tabernaklet och allt som finns i det. Sedan sa Herren till Mose och Aaron: Se till att Kehats släkt inte dör ut. För att undvika att de dör när de bär de allra heligaste föremålen ska Aaron och hans söner gå med dem och anvisa vad var och en ska bära. De får aldrig ens för ett ögonblick gå in i helgedomen så att de ser de heliga föremålen, för då kommer de att dö. Herren sa till Mose: Räkna gersoniternas avdelning i Levis stam. Alla män i åldern 30 till 50 år som är lämpliga för tjänst i tabernaklet. Det här ska bli deras uppgift. De ska bära tabernaklets förhängen, själva tabernaklet med dess skydd, taket av getskinn och draperiet till tabernaklets ingång. De ska också bära förhängena som täcker förgårdens inhägnad och förhänget som hör till ingången till den förgård som omger altaret och tabernaklet. De ska också bära altaret, repen och alla redskapen. De ansvarar för transporten av allt detta. Aaron eller någon av hans söner kan tilldela gersoniternas deras uppgifter, men de ska stå direkt ansvariga under Aarons son Itamar. Räkna också Meraris avdelning av Levis stam. Alla män i åldern 30 till 50 år som är lämpliga för tjänst i tabernaklet. När tabernaklet flyttas ska de bära ställningarna till tabernaklet, dess tvärstänger, socklar, ställningarna för förgårdens inhägnad och dess socklar, pluggar, rep och allt annat som hör samman med dess användning och underhåll, och tilldela var och en hans särskilda uppgift. Meraris avdelning svarar inför Aarons son Itamar. Mose och Aaron och de andra ledarna räknade därefter folket i Kehats avdelning. Antalet män mellan 30 och 50 år som var lämpliga för tjänst i tabernaklet uppgick till 2750. Allt detta gjordes i enlighet med Herrens instruktioner till Mose. I en liknande räkning av folket uppgick Gersons avdelning till 2630 man och Meraris avdelning till 3200 man. Mose och Aaron och de övriga ledarna i Israel kom på så sätt fram till att det totala antalet leviter mellan 30 och 50 år som var lämpade att bära tabernaklet och tjänstgöra i det uppgick till 8580 man. Denna räkning av folket företogs på Herrens order till Mose. Kapitel 5. Herren sa till Mose: tala om för Israels folk att de måste sända bort alla spetälska från lägret, och alla som har flytningar, och alla som har blivit orenade genom att röra vid en död människa. Detta gäller både män och kvinnor. Skicka iväg dem från lägret, så att de inte orenar den plats där jag bor bland er. Dessa befallningar verkställdes enligt Herrens ord till Mose. Sedan sa Herren till Mose: tala om för Israels folk att när någon syndar, vare sig det är en man eller en kvinna, och därmed också sviker Herren, så står den människan i skuld. Hon måste bekänna sin synd, och om det gäller stöld så ska hon ersätta det stulna fullt ut och därtill 20%. Men om den som hon handlat fel mot är död, och det inte finns någon nära släkting som betalning kan göras till, ska den lämnas till prästen tillsammans med en bagge som försoning. Allt det som Israels folk överlämnar till prästen tillfaller denne. Herren sa till Mose: säg till folket Israel att om en kvinna är otrogen med en annan man, eller det finns misstanke om detta, och hennes make är svartsjuk, men det inte finns något bevis, därför att det inte finns några vittnen, ska han gå till prästen med sin hustru och ta med ett offer för henne. Det ska bestå av 3,5 liter kornmjöl utan olja och rökelse, och genom detta misstankeoffer får man fram sanningen om hon är skyldig eller inte. Prästen ska föra fram henne inför Herren. Ta heligt vatten i en lerkruka och blanda detta med jord från golvet i tabernaklet. Han ska lösa upp kvinnans hår, placera misstankeoffret i hennes händer medan han själv håller krukan med det bittra vattnet som ger förbannelse. Om hon under ed försäkrar att hon är oskyldig ska han säga till henne: om ingen man, förutom din äkta man, har legat med dig, är du fri från följderna av detta bittra vatten som annars orsakar förbannelse. Men om du har begått äktenskapsbrott ska Herren göra dig till en förbannelse bland ditt folk. Du kommer att bli barnlös, för Herren ska se till att ditt underliv ruttnar bort och din kropp sväller. Kvinnan ska då uppmanas att säga: ja, låt det bli så. Sedan ska prästen skriva ner förbannelsen på ett ark och tvätta av den i det bittra vattnet. När kvinnan sedan på prästens uppmaning dricker vattnet kommer det att bli bittert i henne om hon är skyldig. Sedan ska prästen ta misstankeoffret från kvinnans hand, vifta med det inför Herren och bära det till altaret. Han ska ta en handfull av det och bränna det på altaret och därefter uppmana kvinnan att dricka vattnet. Om hon har orenat sig genom äktenskapsbrott kommer vattnet att bli bittert i henne. Hennes kropp kommer att svälla upp och hennes underliv att ruttna, och hon ska bli en förbannelse bland sitt folk. Men om hon är ren och inte har begått äktenskapsbrott kommer hon inte att lida någon skada och kommer att kunna fortsätta att föda barn. Detta är vad lagen säger när en kvinna är otrogen eller hennes man misstänker otrohet och drabbas av svartsjuka. Prästen ska handla efter vad som föreskrivs här. Hennes make går fri, men om hustrun är skyldig får hon stå för följden av sin synd. Kapitel 6. Sedan sa Herren till Mose: säg till mitt folk att när en man eller en kvinna avlägger ett särskilt löfte om att avskilja sig för tjänst som nazir, ska de inte under hela den period som löftet gäller dricka vin eller jästa drycker av något slag. Inte heller druvsaft, och inte smaka varken druvor eller russin. De får inte äta av något som kommer från vinstocken, inte ens kärnor eller skal. Under hela denna bestämda tid får mannen inte klippa håret, för han är helig och avskild för Herren. Han får inte heller komma i närheten av en död människa under hela perioden för sitt löfte, inte ens om det är kroppen efter hans far, mor, bror eller syster. Hans löfte att vara avskild gäller nämligen, och han är helgad åt Herren under hela denna period. Om han blir oren genom att något dött vid hans sida, ska han efter 7 dagar raka sitt huvud. Hans hår, tecknet på hans löfte, har nämligen blivit orenat. Nästa dag, den 8:e dagen, ska han ta 2 turturduvor eller unga duvor och bära fram dem till prästen vid ingången till tabernaklet. Prästen ska offra den ena av fåglarna som ett syndoffer och den andra som ett brännoffer och skaffa försoning för hans orenhet. Han måste också förnya sitt löfte den dagen och låta håret börja växa igen. De dagar av hans löftesperiod som gått innan han blev orenad räknas inte. Han måste börja om från början och bära fram ett årsgammalt lamm av hankön som skuldoffer. När nazirtiden är över ska han gå till tabernaklets ingång och som brännoffer till Herren offra ett årsgammalt felfritt lamm. Som syndoffer ska han också bära fram ett årsgammalt lamm av honkön utan fel och till tackoffer en bagge, också den felfri. Han ska också bära fram en korg bröd, bakat utan jäst, brödkakor gjorda på fint mjöl blandat med olivolja och kakor med olja på, tillsammans med spisoffer och drickoffer. Prästen ska överlämna dessa offer till Herren, först syndoffret och brännoffret, sedan baggen till tackoffret tillsammans med korgen med brödet bakat utan jäst och slutligen spisoffret tillsammans med drickoffret. Sedan ska nasiren draka av sitt hår, tecknet på nasirlöftet. Detta ska göras vid ingången till tabernaklet och håret ska kastas på elden under tackoffret. När mannens huvud har blivit rakat ska prästen ta den kokta bogen från baggen, en av brödkakorna och ett av rånen, båda bakade utan jäst, och lägga allt sammans i mannens händer. Prästen ska sedan vifta med allt sammans inför Herren, som ett viftoffer. Allt sammans tillhör prästen, även bogen och lårstycket som burits fram. Sedan får nasiren dricka vin igen, för han är nu fri från sitt löfte. Så lyder bestämmelserna för en nasir och hans offer vid slutet av hans löftesperiod. Förutom dessa offer måste han bära fram de offer som han lovade när han angav löftet att bli nasir. Sedan sa Herren till Mose: säg till Aaron och hans söner att de ska välsigna Israels folk med dessa ord: Herren vill välsigna och bevara dig. Herren låter sitt ansikte stråla mot dig. Han är nådig mot dig och vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Så ska Aaron och hans söner kalla ner min välsignelse över Israels folk, och jag ska själv välsigna dem. Kapitel 7. Den dag Mose var klar med tabernaklet och hade smort och invigt varje särskild del av det med altaret och dess tillbehör, kom Israels ledare från var och en av stammarna, samma män som hade organiserat folkräkningen, med sina offer. De kom med 6 täckta vagnar, var och en dragen av 2 oxar. Varje ledare gav en oxe och 2 tillsammans gav en vagn med gåvor. Allt detta överlämnades till Herren framför tabernaklet. Ta emot dessa gåvor, sa Herren till Mose, och använd dem för arbetet med tabernaklet. Ge dem till leviterna, så kan de använda dem där det behövs. Mose överlämnade vagnarna och oxarna till leviterna. 2 vagnar och 4 oxar gavs till Gersons avdelning, och 4 vagnar och 8 oxar gavs till Meraris avdelning, vilken stod under ledning av Arons son Itamar. Men ingen av vagnarna eller oxarna gavs till Kehats avdelning. De skulle bära de heliga föremålen i tabernaklet på sina axlar. Ledarna bar också fram invigningsgåvor den dag som altaret smordes och placerade dessa framför altaret. Herren sa till Mose: låt dem bära fram sina gåvor på olika dagar. Nahesson, Aminadabs son och ledare för Judas stam, bar alltså fram sin gåva den första dagen. Den bestod av ett silverfat som vägde 1,5 kilo och en silverskål som vägde 800 gram. Båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till spisoffer. Han hade också med sig en liten guldask med rökelse som vägde omkring 110 gram. Dessutom hade han med sig en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm av hankön till brännoffer och en bock till syndoffer. Till tackoffret hade han 2 tjurar, 5 baggar, 5 bockar och 5 årsgamla lamm av hankön. Följande dag kom Netanel, Suars son, ledare för Isaskars stam, med sina gåvor och offer. Och de var av samma slag som Nahesson hade burit fram dagen före. På tredje dagen kom Eliab, Helons son, ledare för Zebulons stam, med sina gåvor och offer, också de av samma slag. Även de följande dagarna bars samma gåvor fram. Den fjärde dagen lämnades gåvorna av Elisur, Sedurs son, ledare för Rubens stam. Den femte dagen kom Selumiel, Surisadais son, från Simeons stam med sina gåvor. Den sjätte dagen var Eliasavs tur. Han var son till Deguel och ledare för Gads stam. Den sjunde dagen bar Amihuds son Elisma fram sina gåvor. Han var ledare för Efraims stam. Gamliel, Pedashus son och ledare för Manasses stam, kom den åttonde dagen med sina gåvor. Den nionde dagen kom Abidan, Gideonis son, ledare för Benjamins stam. Ahieser, Amisadais son och ledare för Dans stam, bar fram sina gåvor på den tionde dagen. Pagiel, Okrans son, som var ledare för Asers stam, kom med sina gåvor och offer på den elfte dagen. Den tolfte och sista dagen kom Ahira, Enans son, ledare för Naftalis stam, med sina gåvor och offer, och de var av samma slag som alla de andra också hade burit fram. Från den dagen då altaret smordes blev det invigt genom dessa gåvor från ledarna från Israels stammar. Deras sammanlagda offer var 12 silvertallrikar, var och en med en vikt på omkring 1 kilo, och 12 silverskålar, var och en på omkring 0,5 kilo. Den sammanlagda vikten av silvret var omkring 18 kilo. 12 guldskålar som vardera vägde omkring 110 gram. Den sammanlagda vikten på guldet blev omkring 1,5 kilo. Till brännoffer bar de fram 12 tjurar, 12 baggar och 12 årsgamla lamm av hankön tillsammans med spisoffren. Till syndoffren bar de fram 12 bockar. Till tackoffren hade de med sig 24 unga tjurar, 60 baggar, 60 bockar och 60 årsgamla lamm av hankön. När Mose gick in i tabernaklet för att tala med Gud hörde han hans röst från benådningsplatsen över arken, mellan de båda keruberna. Kapitel 8. Herren sa till Mose: säg till Aaron att de 7 oljelamporna i ljusstaken ska riktas framåt, så att skenet kastas framför ljusstaken. Aaron gjorde så. Ljusstaken var gjord av hamrat rent guld från foten och ut till de blommor den var dekorerad med. Den var tillverkad exakt efter den förebild Herren hade visat Mose. Sedan sa Herren till Mose: skilj leviterna från det övriga folket i Israel. Gör det genom att stänka reningsvatten på dem och låt dem sedan raka hela kroppen och tvätta sina kläder. Se till att de bär fram en ung tjur och ett spisoffer av fint mjöl blandat med olja, tillsammans med ännu en ung tjur till syndoffer. För sedan fram leviterna till tabernaklets ingång medan allt folket ser på. Där ska folket lägga händerna på dem, och Aaron ska föra fram dem inför Herren som ett viftoffer från hela Israels folk. Leviterna ska representera allt folket i sin tjänst inför Herren. Sedan ska de lägga händerna på de unga tjurarnas huvuden och offra dem inför Herren. Den ena ska offras som syndoffer och den andra som brännoffer för att skaffa försoning åt leviterna. Därefter ska leviterna föras fram inför Aaron och hans söner för att ges till Herren som ett viftoffer. På så sätt har det avskilt leviterna från det övriga folket i Israel, och leviterna ska tillhöra mig. När du har invigt dem och överlämnat dem på detta sätt ska de få gå ut och in i tabernaklet för att utföra sina sysslor. De tillhör mig som en gåva från Israels folk, och jag har tagit emot dem istället för alla förstfödda barn i Israel. Jag har tagit leviterna som ersättning för dem, för alla förstfödda bland folket i Israel tillhör mig, både bland människor och djur. Jag gjorde anspråk på dem den natt då jag dödade allt förstfött bland egyptierna. Ja, jag har tagit emot leviterna som ersättning för de äldsta sönerna i Israel, och jag ska ge leviterna som gåva till Aaron och hans söner. Leviterna ska för folkets räkning utföra de heliga tjänsterna i tabernaklet och skaffa försoning för folket genom att utföra offertjänsten åt dem. Ingen i Israel kommer att drabbas av pest eller andra plågor som de annars skulle ha riskerat genom att komma för nära tabernaklet. Mose, Aaron och allt folket invigde alltså leviterna och följde mycket noga de föreskrifter som Herren gett Mose. Leviterna renade sig och tvättade sina kläder, och Aaron förde fram dem till Herren som ett viftoffer och utförde försoningsceremonin över dem för att rena dem. Därefter gick de in i tabernaklet som medhjälpare åt Aaron och hans söner, och allting utfördes precis som Herren hade befallt Mose. Och Herren sa till Mose: alla leviter som är minst 25 år kan börja tjänstgöra i tabernaklet. Vid 50 ska de dra sig tillbaka. När de slutat sin aktiva tjänst kan de hjälpa sina bröder, men de får inte utföra en prästs uppgifter. Kapitel 9. Så här talade Herren till Mose i Sinais öken under det andra årets första månad sedan de lämnat Egypten. Israels folk ska fira påsk varje år på kvällen den 14:e dagen i denna första månad, enligt de föreskrifter jag har gett. Mose meddelade detta, och påskfirandet ägde rum i Sinais öken på kvällen den 14:e dagen, precis som Herren hade gett befallning om. Men några män var orena därför att de hade kommit nära en död kropp och kunde därför inte äta påsklammet just den kvällen. De kom därför till Mose och Aaron och undrade varför de inte fått lov att bära fram sina offer till Herren samtidigt med resten av folket. Mose bad dem vänta medan han rådfrågade Herren. Herren svarade och sa: om någon bland Israels folk, vare sig nu eller i kommande generationer, är oren vid påsktiden på grund av att han rört vid en död kropp, eller om några befinner sig på resa och inte kan närvara, så ska de ändå fira påsk, men en månad senare, på kvällen den andra månadens 14:e dag. De ska vid det tillfället äta lammet tillsammans med osyrat bröd och bittra örter. De får inte lämna någonting kvar till följande morgon. De får inte knäcka något av lammets ben, och de måste följa alla de givna föreskrifterna beträffande firandet. Men om någon som inte är oren eller någon som inte är ute på resa ändå vägrar att fira påsk på den bestämda tiden, ska han uteslutas från Israels folk, därför att han vägrat att offra till Herren i rätt tid, och han måste då bära sin skuld. En utlänning som bor bland er och vill fira Herrens påsk ska följa samma föreskrifter som jag gett er. Reglerna gäller för alla. Den dag då tabernaklet restes vilade molnet över det. På kvällen under natten blev molnet istället till en eld, och så förblev det även i fortsättningen. Molnet som fanns där på dagen såg ut som en eld om natten. När molnet än höjde sig från tältet bröt hela Israel upp och följde det till den plats där det stannade, och där slog man läger. Så fortsatte vandringen allt efter Herrens befallning. När han sa till dem att stanna, där stannade de och blev kvar på den platsen så länge molnet stod stilla. Om molnet stod stilla länge, stannade de också länge. Men om molnet bara stannade några dagar, var folket också kvar bara några dagar. För det hade Herren gett befallning om. Ibland stannade molnet bara över natten och flyttade sig redan följande morgon. Men dag eller natt, när helst det flyttade sig, bröt folket upp och följde efter. Och om molnet dröjde över tabernaklet 2 dagar, 1 månad eller ett helt år, blev Israels folk kvar lika länge. Men så snart molnet flyttade sig följde folket efter. På Herrens befallning slog de läger eller gick vidare. Och vad Herren än gav order om till Mose, det gjorde man. Kapitel 10. Herren sa till Mose: gör 2 trumpeter av hamrat silver. De ska användas när folket ska sammankallas eller för att ge signal när lägret ska brytas. När båda trumpeterna ljuder ska folket veta att de ska samlas vid ingången till tabernaklet. Men om man enbart blåser i den ena är det bara ledarna för stammarna i Israel som ska komma till dig. Olika trumpetsignaler behövs för att skilja mellan när folket ska samlas och när det är dags att bryta upp och dra vidare. Då första signalen för uppbrott ljuder ska stammarna som slagit läger på östra sidan om tabernaklet ge sig av. Vid nästa signal är det dags för stammarna på södra sidan att gå. Det är bara prästerna som har tillåtelse att blåsa i trumpeterna. Och detta är en bestående lag som ska följas från generation till generation. När ni kommer fram till det utlovade landet och drar ut i strid mot era fiender ska Gud höra er och rädda er från era fiender när ni blåser en larmsignal med dessa trumpeter. Använd dem också under era fester och vid de årliga högtiderna och i början av varje månad. Ja, ni ska blåsa i dem när ni kommer med era brännoffer och tackoffer. Och då ska Gud bli påmind om sitt förbund med er. För jag är Herren, er Gud. Molnet lyfte från tabernaklet den 20:e dagen i andra månaden, under det andra året efter att Israel hade lämnat Egypten. Israeliterna lämnade då Sina i öken och följde molnet tills det stannade i öknen Paran. Detta var deras första förflyttning sedan de tagit emot de instruktioner för resan som Herren gett Mose. Främst i ledet fanns Judas stam, grupperad bakom sitt baner och anförd av Nahesson, Aminadabs son. Därefter kom Isaskars stam, anförd av Netanel, Suars son, och Sebulons stam, anförd av Eleb, Helons son. Sedan kom männen från Gersons och Meraris avdelningar, som bar det nedmonterade tabernaklet på sina axlar. Rubens avdelning under sitt baner kom sedan med Elisur, Sedeurs son, som anförare. Därefter kom Simeons stam under Selumiel, Surisadais son, och Gads stam anförd av Eliasaf, Deguels son. Därnäst kom Kehatiterna, som bar på de heliga tillbehören i tabernaklet. Tabernaklet skulle redan vara på sin nya plats när de kom fram. Efter dem kom Efraims stam under sitt baner, anförd av Elisama, Amihuds son. Manasses stam, anförd av Gamliel, Pedashes son, och Benjamins stam, anförd av Abidan, Gideonis son. Sist av alla med sitt baner i spetsen kom Dans stam, anförd av Jeser, Amisadais son. Asers stam anfördes av Pagiel, Okrans son, och Naftalis stam av Ahira, Enans son. Det var i denna ordning stammarna avtågade. En dag sa Mose till sin svåger Hobab, son till Josefs svärfar, midjaniten Rekuel: äntligen är vi på väg till det utlovade landet. Kom med oss så ska vi behandla dig väl, för Herren har gett Israel underbara löften. Men hans svåger svarade: nej, jag måste vända tillbaka hem till mitt eget land och min egen släkt. Stanna hos oss, vädjade Mose. Du känner till vägarna i öknen och kommer att bli till god hjälp för oss. Om du följer med ska du få vara med och dela på allt det goda som Herren gör för oss. Med Herrens ark längst fram vandrade de i 3 dagar sedan de hade lämnat berget Sinai för att komma fram till nästa plats där de skulle stanna. Det var dag när de började sin vandring med molnet framför sig i skyn. Varje gång arken bröt upp utropade Mose: stå upp, Herre, och förskingra dina fiender. Låt dem fly för dig. Och när arken sattes ner sa han: vänd tillbaka, Herre, till Israels oräkneliga tusenden. Kapitel 11. Folket började snart klaga över alla svårigheter de mötte under vägen, och Herren hörde dem. Han blev förargad på dem för att de klagade, och i sin vrede sände han en eld och utplånade delar av lägrets ytterområden. Då ropade de till Mose om hjälp, och när han bad för dem upphörde elden. Efter detta blev platsen känd under namnet Tabera, som betyder brand, eftersom Herrens eld hade brunnit bland dem. Då började främlingarna bland dem att längta efter det goda som fanns i Egypten. Detta ökade missnöjet också bland Israels folk. Och de suckade och klagade: om vi ändå hade lite kött att äta. Tänk om vi hade lite av den goda fisk som vi fick i Egypten. Och minns ni de goda gurkorna och melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken? Vi tappar matlusten av att behöva äta manna varenda dag, både morgon och kväll. Mannat liknade korianderfrö och påminde om kåda. Folket samlade det från marken och malde det till mjöl eller krossade det i mortlar. Sedan kokade de det och gräddade kakor av det, och det smakade som om det var tillagat med olivolja. Mannat föll om natten samtidigt med dagen. Mose hörde hur familjerna stod i sina tältöppningar och grät. Herrens vrede blev allt större, och Mose blev själv mycket illa till mods. Då sa Mose till Herren: vad har jag gjort för ont eftersom jag måste dras med detta folk? Inte är de väl mina barn? Inte är det väl jag som är far till dem? Varför har du låtit mig bli som en dadda för dem tills vi kommer till det land du lovade deras förfäder? Vad ska jag kunna få tag i kött åt alla dessa människor? De gråter ju och säger till mig: ge oss kött. Jag kan inte själv bära allt detta. Bördan är allt för tung. Om du tänker behandla mig på det sättet är det lika bra att du tar mitt liv nu på fläcken. Det skulle vara barmhärtigare. Låt mig få slippa det här eländet. Då sa Herren till Mose: kalla samman 70 av ledarna i Israel och för fram dem inför mig vid tabernaklet så att de står där tillsammans med dig. Jag ska komma ner och tala med er där, och jag ska ta av den ande som är över dig och låta den komma också över dem. De ska dela bördan av folket med dig så att inte du ensam behöver ha hela ansvaret. Säg också till folket att rena sig, för imorgon ska de få kött att äta. Säg till dem: Herren har hört er gråt och er klagan över allt som ni varit tvungna att lämna bakom er i Egypten, och han tänker ge er kött. Ni ska äta det, inte bara 1 eller 2 dagar, eller 5 eller 10 eller 20. I en hel månad ska ni få kött tills ni får avsmak för det och spyr ut det genom näsan, för ni har förkastat Herren som finns här bland er, och ni har gråtit av längtan efter Egypten. Men Mose sa: här finns det 600 000 män, förutom alla kvinnor och barn, och ändå har du lovat dem kött i en hel månad. Om vi slaktade all vår boskap skulle det ändå inte räcka. Inte ens all fisk i havet är nog. Då sa Herren till Mose: när skulle jag ha blivit så maktlös? Nu ska du få se om mitt ord är sant eller inte. Mose lämnade sedan tabernaklet och gick ut och berättade för folket vad Herren hade sagt. Han samlade de 70 ledarna runt tabernaklet.
Herren kom ner i molnet och talade med Mose, och han tog av den ande som var över Mose och lät den komma över de 70. När anden kom över dem började de profetera, men det hände bara vid det tillfället. Men två av de 70, Eldad och Medad, hade blivit kvar i lägret, och när anden kom över dem profeterade de där de stod. Några unga män sprang till Mose och berättade detta. Då protesterade Josua, Nuns son, Moses medhjälpare, och sa: "Du måste försöka få dem att sluta." Men Moses svarade: "Är du avundsjuk för min skull? Jag önskar att allt Herrens folk var profeter och att Herren kunde sända sin ande över dem alla." Därefter återvände Mose och ledarna till lägret. Sedan sände Herren en vind som förde med sig vaktlar in från havet och lät dem falla i lägret och runt omkring det. Så långt man kunde gå åt alla håll fanns det vaktlar. De flög strax ovanför marken. Folket fångade dem och slaktade dem hela den dagen och natten, och även följande dag. Ingen samlade in mindre än 2000 liter, och det låg vaktlar överallt. Men när folket började äta av köttet upptändes Herrens vrede mot dem, och många dog. Platsen kom att kallas Begärets gravar, därför att det var där de människor begravdes som hade haft begär efter kött. Folket bröt upp och vandrade vidare till Haserot, där de stannade en tid.
Kapitel 12. En dag började Miriam och Aaron att kritisera Mose, därför att hans hustru kom från Etiopien. De sa: "Är det bara genom Mose som Herren har talat? Har han inte talat genom oss också?" Herren hörde dem och reagerade omedelbart och kallade dem alla tre till tabernaklet. Mose var faktiskt den mest ödmjuka och anspråkslösa människa man kunde tänka sig. Herren steg ner till dem i molnet och ställde sig vid ingången till tabernaklet. "Kom fram hit, Aaron och Miriam," sa han. De steg då fram, och Herren sa till dem: "Det är genom syner och drömmar som jag talar till er människor, till och med om det är fråga om profeter. Men det är inte på det sättet som jag talar med min tjänare Mose. Han har förtroende här i mitt hus, och med honom talar jag ansikte mot ansikte, i klartext och inte i gåtor. Hur vågar ni då kritisera honom?" De hade verkligen lyckats väcka Herrens vrede. När han lämnade dem och molnet flyttade sig från tabernaklet upptäckte Miriam plötsligt att hon var alldeles vit som av spetälska. Aaron fick se vad som hänt och ropade förtvivlat till Mose: "Straffa oss inte för den synd vi begått. Det var vansinnigt, det vi gjorde. Låt henne inte vara som en levande död, som en som är född vanställd. Herre, jag ber dig, gör henne frisk igen," ropade då Mose till Gud. Och Herren sa till Mose: "Om hennes far hade spottat henne i ansiktet skulle hon ju ha varit oren i 7 dagar. Låt henne nu hålla sig utanför lägret i 7 dagar och sedan kan hon få komma tillbaka." Miriam blev alltså utestängd från lägret och visade sig inte på 7 dagar. Folket väntade med att gå vidare tills hon kom tillbaka. Sedan lämnade de Haserot och slog läger i öknen Paran.
Kapitel 13. Herren sa till Mose: "Skicka spejare in i Kanans land, landet som jag ska ge Israel. Välj en ledare från varje stam." Israeliterna hade vid det här tillfället sitt läger i Parans öken. Mose gjorde som Herren hade befallt och sände iväg dessa ledare: Samua, Sakurs son från Rubens stam. Safat, Horis son från Simeons stam. Kaleb, Jefunnes son från Judas stam. Jigel, Josefs son från Isaskars stam. Hosea, Nuns son från Efraims stam, en del av Josefs stam. Palti, Rafus son från Benjamins stam. Gadiel, Sodis son från Sebulons stam. Gaddi, Susis son från Manasses stam, en del av Josefs stam. Amiel, Germallis son från Dans stam. Setur, Mikaels son från Asers stam. Nahebi, Vufsis son från Naftalis stam. Geuel, Makis son från Gads stam. Det var i detta sammanhang som Mose ändrade Hoseas namn till Josua. Mose sände iväg dem med följande instruktioner: Gå norrut till bergstrakterna vid Negev och se efter hur landet är. Ge akt på människorna som bor i landet, om de verkar starka eller svaga, om de är få eller många. Ta reda på om jorden är bördig eller mager och om städerna är befästa. Låt oss få veta om det är ett rikt eller fattigt land och om det finns skog. Ta med er tillbaka prov på landets frukter. Det var just då dags för den första druvskörden. Männen gav sig alltså iväg och undersökte landet från öknen Sin ända till Rehob i närheten av Hamat. När de drog norrut passerade de först genom Negev och kom fram till Hebron. Där träffade de på Ahimaniterna, Sesaiterna och Talmaiterna, som alla var ättlingar till jätten Anak. Hebron var en mycket gammal stad, byggd 7 år före Soan i Egypten. Sedan kom de till den trakt som numera kallas Druvdalen. Där skar de ner en druvklase, som var så stor att det behövdes 2 män för att bära den. De tog den på en stång mellan sig och de tog också med sig granatäpplen och fikon. Israeliterna kallade dalen för Druvdalen efter den druvklase de hade tagit med sig därifrån. 40 dagar senare återvände de från sin vandring. De rapporterade för Mose, Aaron och allt Israels folk i Parans öken vid Kades och de visade upp frukten som de hade med sig. Så här löd deras rapport. Vi kom fram till landet som du ville att vi skulle undersöka. Och det var verkligen underbart. Ett land som flyter om mjölk och honung. Här har vi en del frukter därifrån. Men människorna som bor där verkar vara mycket starka. Städerna är stora och har väldiga murar. Och vi såg ättlingar efter Anak. Amalekiterna bor i söder. Medan hetiterna, jebuséerna och amoréerna bor i bergstrakten. Och kananéerna bor ut med Medelhavskusten. Och i Jordandalen. Men Kaleb lugnade folket där de stod framför Mose. Jag tycker vi ska gå och inta det här landet på en gång, sa han. Jag vet att vi kan segra. Vi kan aldrig besegra ett så stort folk, sa de andra spejarna. De skulle fullkomligt krossa oss. Deras rapport var alltså till största delen negativ. Landet är fullt av krigare och människorna är mycket kraftigt byggda. Vi såg en del anakiter där. Ättlingar till den gamla jättesläkten. Vi kände oss som myror framför dem och vi kände hur de föraktade oss.
Kapitel 14. Då började folket att klaga och gråta högt och de fortsatte hela natten. Deras röster höjdes i en väldig klagokör mot Mose och Aaron. Tänk om vi hade fått dö i Egypten, klagade de. Eller åtminstone här i öknen. Istället för att bli dödade i det landet. Ja, Herren kommer att döda oss där. Och våra hustrur och små barn kommer att bli slavar. Låt oss försöka komma härifrån och återvända till Egypten. Det förslaget spred sig i hela lägret och man ropade: Vi väljer en ledare som kan föra oss tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aaron ner på marken med ansiktena mot jorden. Och 2 av spejarna, Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, rev sönder sina kläder och sa till allt folket: Det är ett underbart land vi har framför oss, och Herren älskar oss. Han kommer att hjälpa oss att komma in i landet, för han har ju gett oss det. Det är oerhört bördigt, ett land som flyter av mjölk och honung. Gör inte uppror mot Herren nu. Ni behöver inte vara rädda för folken som bor där. Det blir en munsbit för oss. Vi kommer att klara av dem, för Herren är med oss, och det är oss han beskyddar och inte dem. Sluta nu upp med att vara rädda. Men den enda reaktionen på deras vädjan blev att man hotade att stena dem. Då visade sig Herrens härlighet, och Herren sa till Mose: Hur länge tänker det här folket förakta mig? Kommer dessa människor aldrig att tro mig, trots alla under som de har sett mig göra? Jag ska göra dem arvlösa och utrota dem i pest. Men dig ska jag göra till ett folk, mycket större och mäktigare än dem. Men vad ska egyptierna tänka när de får höra talas om det? Frågade Mose Herren. De känner ju mycket väl till hur du visade din makt och räddade ditt folk. De har berättat det för invånarna i det här landet, så de är väl medvetna om att du står på Israels sida och att du talar med folket ansikte mot ansikte. De ser molnet och elden över oss. Och de vet att det är du som beskyddar oss dag och natt. Om du nu dödar ditt folk,
kommer de andra folken som har hört talas om det att säga: Herren var tvungen att döda dem, därför att han inte kunde ta hand om dem i öknen. Han var inte så stark att han kunde leda dem in i det land som han hade lovat att ge dem. Herre, visa nu din väldiga makt och ditt tålamod genom att förlåta oss våra synder och visa oss din kärlek. Förlåt oss. Vi vet att du inte kan låta synden få vara ostraffad, utan du straffar föräldrarnas missgärning på barnen ända till tredje och fjärde generation. Jag vädjar till dig, Herre, förlåt folket dess synd. Du som är så full av nåd och kärlek. Förlåt dem så som du har förlåtit dem förut, allt sedan vi lämnade Egypten. Då sa Herren: Jag ska förlåta dem som du har begärt, men jag lovar vid mitt eget namn att lika visst som att hela jorden ska fyllas av Herrens härlighet, lika visst ska ingen av dessa som sett min härlighet och som 10 gånger har vägrat lyda mig och som har sett alla de under jag gjort både i Egypten och i öknen, ingen av dem ska få se det land som jag lovat deras förfäder. Men med min tjänare Kaleb är det annorlunda. Han har lytt mig. Honom ska jag leda in i det land han har undersökt, och hans ättlingar ska också få sin del av landet. Men eftersom Israels folk är så uppskrämt av amalekiterna och kananéerna som bor i dalarna, så måste ni imorgon vända tillbaka ut i öknen i riktning mot Röda havet. Hur länge tänker detta folk fortsätta att klaga på mig, sa Herren när han talade med Mose och Aron. Jag har hört allt de sagt. Men säg så här till dem: Herren lovar att han ska göra just det som ni fruktat för. Ni kommer allesammans att dö här i öknen. Ingen enda av er som är 20 år eller äldre och som har klagat på mig ska få komma in i det utlovade landet, utom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son. Ni sa att era barn skulle bli slavar åt landets folk. Ja, nu tänker jag föra era barn in i landet istället för er. De ska få ärva det som ni förkastade, och era döda kroppar ska bli kvar i öknen. Och era barn ska tvingas att bli herdar i öknen i 40 år. På det sättet ska ni få betala för er trolöshet, ända tills den sista av er ligger död i öknen. Spejarna var inne i landet i 40 dagar, men ni ska tvingas vandra i öknen i 40 år, ett år för varje dag. Ni kommer att få bära bördan av er synd, och jag ska lära er vad det betyder att förkasta mig. Jag, Herren, har talat. Och kom ihåg att alla som varit med och sammansvurit sig mot mig ska dö här i öknen. De 10 spejarna som hade förorsakat upproret mot Herren genom att skrämma folket blev därefter dödade inför Herren. Det var bara Josua och Kaleb som fick leva. Sedan blev det en oerhörd sorg i hela lägret när Mose berättade för folket vad Gud hade sagt. Nästa morgon gick de upp tidigt och började vandra mot det utlovade landet. Här är vi nu, sa de. Vi förstår att vi har syndat, men nu är vi beredda att fortsätta in i det land som Herren har lovat oss. Det är för sent, sa Mose. Ni lyder inte Herren och följer inte hans order om att gå tillbaka ut i öknen. Ni kommer att krossas av fienden om ni försöker genomföra era planer, för Herren är inte med er. Ni vet väl att amalekiterna och kananéerna finns där. Nu när ni har övergett Herren kommer han att överge er. Men de fortsatte in i bergsbygden, trots att varken arken eller Mose hade lämnat lägret. Då kom amalekiterna och kananéerna som bodde där bland bergen och anföll dem och förföljde dem till Horma.
Kapitel 15. Herren befallde sedan Mose att ge Israels folk dessa föreskrifter. När era barn slutligen kommer in i det land som jag ska ge er, och de då vill behaga Herren med ett brännoffer eller slaktoffer, så måste de bära fram ett djur från sina fårjordar eller boskapsjordar. Varje offer, vare sig det är ett vanligt sådant, ett offer för att infria ett löfte, ett frivilligt offer, eller ett särskilt offer i samband med någon av de årliga högtiderna, så måste det bäras fram tillsammans med ett spisoffer. Om det är ett lamm som ska offras, ska du använda 3 liter fint mjöl, blandat med 1,5 liter olja och dessutom 1,5 liter vin till drickoffret. Om offret är en bock ska du använda 6 liter fint mjöl blandat med 2 liter olja och 2 liter vin till drickoffret. Det är ett offer som blir en välbehaglig lukt inför Herren.
Om offret är en ung tjur måste spisoffret som han frambär tillsammans med den bestå av 9 liter fint mjöl blandat med 3 liter olja och 3 liter vin till drickoffer. Detta ska offras i eld och kommer att bli en välbehaglig lukt inför Herren. Detta är föreskrifterna om vad som ska åtfölja alla offer av tjurar, bockar, lamm eller baggar. De gäller både den som är infödd israelit och utlänningar som bor bland er och som vill behaga Herren genom att bära fram eldsoffer. Det är en lag för alla, infödda såväl som utlänningar, och den ska gälla för alltid, från generation till generation. Alla är jämställda inför Herren, och den gäller alla lika. Vid samma tillfälle sa Herren till Mose: lär Israels folk att när man kommer in i landet som jag ger dem, så ska alla bära fram inför mig av varje års skörd genom att baka en kaka bröd på grovt mjöl av den säd som skördats det första året. Denna brödkaka ska viftas framför altaret som ett viftoffer inför Herren. Där ska vara ett årligt offer från er loge som bärs fram från generation till generation. Om ni eller kommande generationer, utan att vara medvetna om det, skulle bryta mot de regler som Herren har gett er genom Mose under åren, så ska folket offra en ung tjur som brännoffer när det inser sitt misstag. Det kommer att bli en välbehaglig lukt inför Herren, och tjuren ska offras tillsammans med vanligt spisoffer och drickoffer och med en bock som syndoffer. Prästen ska skaffa försoning för hela Israels folk och dess synd ska bli förlåten, för den var ju inte medveten, och de hade gottgjort den genom sina eldsoffer inför Herren och genom syndoffret. Alla ska få förlåtelse, även de utlänningar som bor i landet, för hela befolkningen var delaktig, och därför ska också alla bli förlåtna. Om misstaget har begåtts av någon enskild ska han offra en årsgammal get av honkön som syndoffer, och prästen ska ge försoning åt honom inför Herren, och han ska få förlåtelse. Samma lag gäller för en utlänning som bor bland er. Men om någon syndar medvetet, vare sig han är infödd eller utlänning, så hånar han därmed Herren och måste utrotas ur folket. Han har nämligen föraktat Herrens befallning och medvetet låtit bli att följa hans lag. Han ska dödas på grund av sin synd. En dag under tiden i öknen blev en man bland folket tagen på bar gärning när han samlade ved på sabbaten. Han greps och fördes inför Mose, Aaron och de andra domarna. De tog honom i förvar tills de fått reda på vad Herren ville att de skulle göra med honom. Då sa Herren till Mose: mannen måste dö. Folket ska stena honom till döds utanför lägret. De förde då ut honom utanför lägret och dödade honom, precis som Herren hade befallt. Och Herren sa till Mose: säg till folket i Israel att göra tofsar till follarna på sina kläder. Detta är en regel som ska gälla från generation till generation, och tofsarna ska fästas vid kläderna med mörkblå tråd. Ni ska genom dem bli påminda om Herrens befallningar och komma ihåg att lyda hans lagar istället för att följa era egna begär och gå era egna vägar som ni brukade göra när ni tjänade andra gudar. Ja, detta ska påminna er om att vara heliga inför Gud, för jag är Herren, er Gud, som ledde er ut ur Egyptens land. Ja, jag är Herren, er Gud.
Kapitel 16. En dag började leviten Kora, son till Gishar, sonson till Keat, och några män från Rubens stam, Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, Pelets son, att intala folket att göra uppror mot Mose. På deras sida stod 250 förtroendevalda ledare. De gick till Mose och Aaron och sa: nu har vi fått nog av er överlägsna attityd. Ni är inte bättre än några andra. Alla i Israel har blivit utvalda av Gud, och han är med oss allesammans. Vad har ni för rättighet att framhålla er själva som ni gör och påstå att vi måste lyda er? Hur kan ni med att sätta er över folkets vilja? När Mose hörde detta föll han ner på marken med ansiktet mot jorden, och sedan sa han till Kora och de som var med honom: imorgon ska Herren visa vem som tillhör honom, vem som är helig och vem han har utsett att vara präst åt sig. Så här ska ni göra. Du, Kora, och de andra som är med dig ska imorgon ta rökelsekar och tända dem.
Lägg rökelse i dem inför Herren, så ska vi få reda på vem det Herren har utvalt. Ni leviter har gått för långt. Sedan sa Mose, vänd till Kora. Tycker du inte att det är tillräckligt hedrande att Israels Gud har utvalt er leviter bland alla andra i Israel och att han låter er komma så nära sig när ni tjänar honom i hans tabernakel och står framför folket och tjänar det? Säger det er ingenting att det bara är leviterna som fått sådana uppdrag? Nu vill ni alltså göra anspråk på att få vara präster också. Det är väl det ni är ute efter när ni nu har gjort uppror mot Herren. Och vad har egentligen Aaron gjort, eftersom ni är så missnöjda med honom? Därefter kallade Mose till sig Datan och Abiram, Eliabs söner, men de vägrade att komma. Är det inte illa nog att du ledde oss bort från det härliga Egypten för att döda oss här i öknen, sa de. Nu tänker du göra dig till kung över oss också. Dessutom har du inte lett oss in i det underbara landet som du lovade, och inte heller gett oss åkrar eller vingårdar. Försöker du driva med oss? Nej, vi tänker inte komma. Då blev Mose förargad och sa till Herren, ta inte emot deras offer. Jag har inte stulit så mycket som en åsna från dem och har inte gjort dem något ont. Och till Kora sa han, kom hit imorgon och ställ dig inför Herren med alla dina vänner. Aaron kommer också att vara här. Se till att ni har mer rökelsekaren med rökelse. Var och en ska ha sitt eget rökelsekar, så att det blir sammanlagt 250 stycken. Aaron ska också ha sitt med sig. De gjorde som Mose hade befallt. De kom dit med sina rökelsekar, tände dem, lade rökelsen i dem och stod vid ingången till tabernaklet tillsammans med Mose och Aaron. När Kora hade samlat alla sina anhängare vid ingången till tabernaklet visade sig Herrens härlighet för allt folket. Och Herren sa till Mose och Aaron, gå bort från dem så att jag kan döda dem omedelbart. Men Mose och Aaron kastade sig ner på marken inför Herren och sa, Gud, du är hela mänsklighetens Gud. Måste du bli så utom dig av vrede att du låter det gå ut över hela detta folk bara för att en man syndar? Då sa Herren till Mose, säg till folket att hålla sig borta från Koras, Datans och Abirams tält. Mose skyndade då bort till Datans och Abirams tält, följt av ledarna. Akta er, ropade han till folket. Var inte i närheten av dessa ogudaktiga mäns tält och rör ingenting som är deras, så att ni inte blir inblandade i deras synder och dödade tillsammans med dem. Alla drog sig då undan från Koras, Datans och Abirams tält, medan Datan och Abiram kom ut och ställde sig vid ingången till sina tält tillsammans med hustrur och barn. Och Mose sa, genom det här ska ni förstå att det är Herren som har sänt mig att utföra allt det jag har gjort och att jag inte har gjort det av mig själv. Om de här människorna dör en naturlig död, då har inte Herren sänt mig. Men om Herren gör ett under så att marken öppnar sig och slukar dem med allt de äger och har, så att de far ner levande till dödsriket, då ska ni veta att dessa män har föraktat Herren. Mose hann knappt tala till punkt, förrän marken plötsligt öppnades under dem, och jorden uppslukade dem tillsammans med deras familjer och tillhörigheter. Allt de ägde försvann i djupet. De blev levande begravda. Marken slöt sig sedan över dem och de var borta. Alla flydde vid deras skrik, rädda för att ryckas med, och eld kom ner från Herren och förtärde de 250 män som offrade rökelse. Herren sa till Mose, säg till Eliasar, prästen Arons son, att ta vara på rökelsekaren ur askan, för de är heliga, avskilda åt Herren. De glödande kolen ska han kasta bort, för männen dog på grund av sin synd. Sedan ska han hamra ut metallen till plåtar och täcka altaret med dem. Rökelsekaren var heliga därför att de använts inför Herren, och altarplåtarna ska finnas där som en påminnelse för Israels folk. Prästen Eliasar tog då de 250 rökelsekaren av koppar och hamrade ut dem till metallplåtar att täcka altaret med. Detta skulle vara en påminnelse för Israels folk om att ingen obehörig, ingen som inte var ättling till Aaron, fick komma inför Herren och bränna rökelse, för då kunde det som hände med Kora och hans anhängare hända honom. Allt detta var enligt de föreskrifter som Herren gett Mose. Men redan följande morgon började folket anklaga Mose och Aaron igen och ropa, ni har dödat Herrens folk! Snart hade en missnöjd och uppretad folkhop samlats. och medan de stod där och såg upp mot tabernaklet visade sig plötsligt molnet med Herrens härlighet. Då kom Mose och Aron och ställde sig vid ingången till tabernaklet, och Herren sa till Mose: "Skynda dig bort från detta folk så att jag omedelbart kan döda det." Men Mose och Aron föll ner på marken inför Herren. "Ta ett rökelsekar och lägg elden från altaret i det," sa Mose därefter till Aron. "Lägg på rökelse och bär det omedelbart ut bland folket för att försona det. Jag känner Guds vrede, och pest har redan drabbat dem." Aron gjorde som Mose hade sagt till honom och sprang ut bland folket. Pesten hade redan börjat härja. Han lade på rökelse och skaffade försoning för dem alla, och när han stod där mitt bland levande och döda upphörde plötsligt pesten. Men då hade redan 14 700 människor hunnit dö, förutom de som dött dagen innan tillsammans med Kora. När Aron återvände till Mose vid ingången till tabernaklet hade pesten upphört helt. Kapitel 17. Herren sa till Mose: "Se åt Israels folk att var och en av stammarna ska ge dig en stav av trä. Skriv namnet på var och en av dess ledare på dessa stavar, och skriv Arons namn på Levis stams stav. Lägg sedan alla stavarna i det inre rummet av tabernaklet där jag brukar möta dig framför arken. Jag ska använda dessa stavar för att visa vem jag har utvalt. Hans stav kommer nämligen att grönska. Då ska det äntligen bli slut på alla dessa klagomål." Mose meddelade dessa föreskrifter till folket, och var och en av de 12 stamledarna, Aron inräknad, bar fram en stav till honom. Han lade dem framför Herren i det inre rummet av tabernaklet. När han kom tillbaka nästa dag upptäckte han att Arons stav, som representerade Levis stam, inte bara grönskade utan hade knoppar och blommor och bar mogna mandlar. Mose bar ut stavarna och visade vad som hade hänt. Sedan tog var och en sin stav utom Aron. Herren bad Mose att lägga Arons stav vid sidan av arken. Där skulle den alltid finnas som en påminnelse för de upproriska. Och om det skulle bli någon diskussion om Aron och hans befogenheter i fortsättningen skulle han hämta den och visa den för folket. Detta för att undvika ytterligare katastrofer för folket. Mose gjorde i allt som Herren hade sagt. Men folket fortsatte ändå att klaga. "Vi är ju så gott som döda allesammans," gnällde de. "Var och en som kommer i närheten av tabernaklet dör. Är det verkligen meningen att vi ska gå under allesammans?" Kapitel 18. Då talade Herren till Aron och sa: "Du och dina söner och din familj är ansvariga om helgedomen vanhelgas, och ni kommer också att vara ansvariga för alla fel som begås i den prästerliga tjänsten. Dina släktingar i Levis stam ska vara dina medhjälpare, men det är bara du och dina söner som får utföra de heliga tjänsterna i tabernaklet. Leviterna måste vara mycket noga med att inte vidröra de heliga föremålen eller altaret, för då kommer jag att döda både dem och dig. Ingen som inte är levit får hjälpa dig med något. Och kom ihåg att det bara är prästerna som får utföra de heliga tjänsterna i helgedomen och vid altaret. Om ni följer dessa instruktioner ska Guds vrede aldrig mer komma över folket. Jag har utvalt dina släktingar, leviterna, att vara dina medhjälpare i tjänsten vid tabernaklet. Det är en gåva till dig från Herren. Men du och dina söner, prästerna, ska personligen utföra den heliga tjänsten och allt som har att göra med altaret och det som finns bakom förhänget. Prästämbetet är er speciella tjänst, och den som försöker ta över den kommer att dö." Herren gav också följande instruktioner till Aron: "Jag gör dig ansvarig för alla offer som bärs fram till mig. Jag ger till dig och dina söner alla de gåvor som förs fram till Herren av folket. Spisoffren och syndoffren är era, med undantag för den del av det som bärs fram till Herren och bränns på altaret. Alla dessa offer är mycket heliga. De måste ätas på en helig plats, och varje man bland er måste äta av dem. Alla andra gåvor som bärs fram till mig genom att man viftar med dem framför altaret tillhör dig och dina familjer, både söner och döttrar. Alla medlemmar av era familjer kan äta dessa, om man inte just då råkar vara oren. De första gåvorna av skörden som folket bär fram som offer till Herren är också dina. Det bästa av olivoljan, vinet och säden, och det bästa av all annan skörd. Alla i hushållet får äta av det, bara de inte vid det tillfället är orena. Allt som är invigt åt Herren är ditt, inberäknat folkets förstfödda bland boskapen. Men du kan inte ta emot de förstfödda sönerna, och inte heller de förstfödda bland de djur som jag förbjudit som mat. Istället ska man betala dig 5 siklar för varje förstfött barn när det har blivit 1 månad gammalt. Det förstfödda bland kor, får och getter ska du inte köpa tillbaka. Det måste offras till Herren. Blodet ska stänkas på altaret och fettet ska brännas som eldsoffer. Detta är något som Herren tycker om. Köttet från dessa djur ska vara ert, liksom bringan och högra lårstycket som framburit som viftoffer inför Herren vid altaret alltid är ert. Ja, jag har gett dig alla dessa viftoffer som Israels folk bär fram till Herren. Det ska vara mat åt dig och dina familjer. Detta är ett förbund som ska gälla för alltid mellan Herren och dig och dina ättlingar. Ni präster får inte ha någon egendom eller någon inkomst i övrigt, för allt ni behöver har ni i mig. Beträffande dina släktingar leviterna så ska de få betalt för sina tjänster med 10:e från hela Israels land. Från och med nu får inga andra israeliter än prästerna och leviterna gå in i helgedomen. I så fall får de ta konsekvenserna av sin synd och dö. Det är bara leviterna som får utföra arbetet där, och de får stå till svars om de sviker sina uppgifter. Det är en beständig lag bland er att leviterna inte ska äga något land i Israel, för folkets 10:e som offras till Herren genom att man viftar med det framför altaret ska tillhöra leviterna. Detta är deras arv, och de behöver ingen annan arvedel. Herren sa till Mose: säg till leviterna att de ska ge Herren 10:e av det 10:e som de får, ett 10:e av 10:et som ska bäras fram inför Herren genom att man viftar med det framför altaret. Herren ska betrakta detta som ert offer från det första av er skörd, av er säd och ert vin, som om det kom från egna odlingar. Till detta 10:e av 10:et, Herrens del, ska ni ta det bästa av det ni själva har fått och ge det till Aron. Det ska räknas er till godo, precis som om det kom från era egna logar och vinpressar. Ni och era familjer kan äta det i hemmet eller vad ni vill, för det är er ersättning för tjänsten i tabernaklet. Genom att ge vidare till Herren det bästa av folkets offer, vanhelgar ni inte det offrade, utan kan äta av det som blir kvar som ert eget utan att behöva dö. Kapitel 19. Herren sa till Mose och Aron: här är ännu en av mina lagar. Be Israels folk om en felfri röd ko, som aldrig gått under något ok. Ge den till prästen Eliasar. Den ska föras utanför lägret och slaktas medan han ser på. Eliasar ska ta en del av kons blod på sitt finger och stänka 7 gånger i riktning mot tabernaklets ingång. Sedan ska hud, kött, blod och inälvor brännas. Eliasar ska ta cederträ, grenar av isop och ett rosenrött snöre och kasta det i elden med den brinnande kon. Sedan måste han tvätta sina kläder och bada innan han återvänder till lägret. Men han är oren till kvällen. Den som bränner djuret måste också tvätta sina kläder och bada, och han är oren till kvällen. Någon som inte är oren ska samla upp askan efter kon och lägga den på en ren plats utanför lägret. Där ska den förvaras åt Israels barn till stänkelsevatten för att rena från synd. Mannen som samlat upp askan efter kon måste tvätta sina kläder och är oren till kvällen. Detta ska vara en ständig lag för Israels folk och för de främlingar som bor bland dem. Den som rör en död människas kropp är oren i 7 dagar och måste rena sig den 3:e och 7:e dagen med vatten som blandats med askan av den röda kon. Då ska han bli ren. Men om man inte gör det på den 3:e dagen fortsätter han att vara oren även efter den 7:e dagen. Den som rör vid en död människa och inte renar sig på det sätt som föreskrivits har orenat Herrens tabernakel och ska skiljas från Israel. Eftersom reningsvattnet inte blev stängt på honom har han orenheten kvar. Om någon dör i ett tält är var och en som vistades där vid dödsfallet och den som sedan går in i tältet oren i 7 dagar. Alla kärl i tältet som är utan lock är också orena. Om någon ute på ett fält rör vid någon som har dött i strid eller på annat sätt, eller rör vid ett människoben eller en grav, är han oren i 7 dagar. För att en orene ska bli ren igen måste man ta av askan från reningsoffret och lägga den i en kittel tillsammans med friskt vatten. Sedan ska någon som inte är oren ta en kvist av isop. doppa den i vattnet och stänka på tältet, på alla kärl och pannor i tältet. Han ska också stänka på den som har varit inne i tältet, rört vid människoben eller en grav, eller vid någon som blivit dödad i strid eller dött på annat sätt. Detta ska ske på den tredje och sjunde dagen, och på den sjunde dagen ska han renas. Då ska han tvätta sina kläder och bada, och samma kväll blir han fri från sin orenhet. Den som är oren och inte renar sig ska skiljas från folket. Om vattnet som skulle rena honom inte har blivit stängt på honom, orenar han Herrens helgedom och anses inte längre tillhöra Guds folk. Detta är en lag som ni ständigt måste komma ihåg. Mannen som stänker vattnet måste efteråt tvätta sina kläder. Och om någon rör vid det vattnet är han oren till kvällen. Allt som en oren person rör vid kommer att vara orent till kvällen. Kapitel 20. Israels folk kom fram till öknen Sin i den första månaden och slog läger vid Kades. Där dog Miriam och man begravde henne. Det fanns då inte tillräckligt med vatten att dricka, och därför gjorde folket på nytt uppror mot Mose och Aron. Om ändå vi också hade fått dö tillsammans med våra bröder som Herren dödade, skrek de mot Mose. Ni har med avsikt lett oss ut hit i öknen för att bli av med oss och våra jordar. Varför tvingade ni oss att lämna Egypten så att vi hamnade här på denna fruktansvärda plats? Var är det bördiga landet med säd, fikon, vin och granatäpplen ni lovade? Här finns ju inte ens tillräckligt med vatten att dricka. Mose och Aron vände då om och gick till tabernaklets ingång, där han föll ner inför Herren och Herrens härlighet visade sig för dem. Och Herren sa till Mose: ta staven. Sedan ska du och Aron sammankalla allt folket. Medan de ser på ska du tala till klippan där borta. Då kommer den att ge er vatten. Du ska ge dem vatten ur klippan, och det kommer att räcka åt både folket och boskapen. Mose gjorde som han hade blivit tillsagd. Han tog staven från platsen där den var förvarad inför Herren, och tillsammans med Aron uppmanade han folket att samlas vid klippan. Han höjde rösten och ropade: lyssna, ni upprorsmakare! Måste jag ordna vatten åt er ur klippan? Men istället för att tala till klippan lyfte Mose sin arm och slog med staven två gånger på den. Vatten forsade fram, och folket och all boskap drack. Men Herren sa till Mose och Aron: därför att ni inte trodde på mig och inte håller mig för helig i Israels folks ögon, ska ni inte få leda dem in i det land som jag har lovat dem. Platsen fick namnet Meriba, som betyder uppror. Där satte sig Israels folk upp mot Herren, och där visade Herren dem sin helighet. Medan Mose var i Kades sände han budbärare till kungen i Edom och sa: vi är ättlingar till din bror Israel. Du känner till vår sorgliga historia, hur våra förfäder drog ner till Egypten och blev slavar åt egyptierna. Men när vi ropade till Herren hörde han oss och sände sin ängel att leda oss ut ur Egypten. Nu är vi här i Kades och har slagit läger vid ditt lands gränser. Låt oss få passera genom ditt land. Vi ska inte marschera genom era åkrar eller vingårdar, och vi ska inte dricka vatten ur era källor. Vi ska hålla oss till huvudvägen och varken vika av åt höger eller vänster förrän vi passerat ditt land. Men kungen i Edom svarade: håll er borta härifrån. Om ni försöker komma in i mitt land så ska jag möta er med svärd. Men vi kommer att marschera längs huvudvägen, invände de israeliska sändebuden. Och vi tänker inte ens dricka ert vatten utan att betala vad ni begär för det. Det enda vi önskar är att få passera genom landet. Men kungen i Edom var orubblig. Han varnade dem på nytt med orden: håll er härifrån. Sedan mobiliserade han sin armé och marscherade mot gränsen med sina styrkor. Och eftersom Edom vägrade att låta Israel passera genom sitt land vände man tillbaka från Kades till berget Hor. När de var vid gränsen till Edoms land sa Herren till Mose och Aron: nu är tiden inne för Aron att dö. Han ska inte komma in i det land som jag har gett Israels folk, därför att ni båda handlade i strid mot mina instruktioner när det gällde vattnet i Meriba. Ta med dig Aron och hans son Eliasar upp på berget Hor. Där ska du ta av Aron hans prästkläder och sätta dem på hans son Eliasar. Sedan ska Aron dö där uppe. Mose gjorde som Herren sagt, och de tre gick tillsammans upp på berget Hor medan allt folket såg på. När de kom upp till toppen tog Mose av Aron hans prästkläder och satte dem på hans son Eliaser. Sedan dog Aron. Mose och Eliaser gick tillbaka ner. Och när folket fått beskedet om Arons död sörjde man honom i 30 dagar. Kapitel 21. När den kananeiska kungen i Arad i Negevöknen hörde att Israel kom längs vägen till Atarim, anföll han dem och tog några av dem till fånga. Då lovade Israels folk Herren att om han hjälpte dem att besegra kungen i Arad och hans folk skulle de fullständigt förstöra alla hans städer. Herren gick med på deras begäran och lät dem besegra kananeerna. Israel utrotade dem och förstörde deras städer. Efter detta kallades området Horma, som betyder förstörelse. Sedan fortsatte de från berget Hor, längs Röda havet, för att gå runt Edoms land. Folket blev otåligt och började protestera mot Gud och klaga inför Mose. "Varför har du lett oss ut ur Egypten så att vi måste dö här i öknen?" gnällde de. "Här finns ju ingenting att äta och ingenting att dricka och vi avskyr detta smaklösa manna." Då sände Herren giftiga ormar bland dem som straff, och många blev bitna och dog. Folket kom då till Mose och sa: "Vi har syndat, för vi har talat illa om Herren och om dig. Be honom att ta bort ormarna." Då bad Mose för folket. Herren svarade: "Gör en orm av koppar och fäst den på en stång. Den som blir biten behöver bara titta på den för att få leva." Mose gjorde då en kopparorm, och när någon blev biten fick han leva bara för att han tittade på kopparormen. Israel vandrade därefter vidare och slog läger vid Obot. Sedan fortsatte de till Ijihabaim i öknen, inte långt från Moab som låg österut. Och därifrån vandrade de till Sereds dal, där de slog läger. De fortsatte sedan över till andra sidan av floden Arnon, nära Amorenas gräns. Floden Arnon är gränsen mellan Moabiten och Amorena. Detta omtalas i boken om Herrens krig, där det står att floden Arnons dal och staden Vaheb ligger mellan Amorena och Moabs folk. Israel fortsätter till Ber, den källa där Herren sa till Mose: "Kalla samman folket, så ska jag ge det vatten." Där sjöng folket denna sång: "Flöda, du källa! Låt oss sjunga ditt lov. Låt oss sjunga om källan som grävdes och borrades av de förnämsta bland folket, av furstar med spira och stav." De lämnade öknen och drog vidare mot Matana, Nahaliel och Bamot. Sedan fortsatte de till dalen vid Moabs högslätt, där man har utsikt över öknen från berget Piska. Israel sände budbärare till kung Sihon, Amorenas kung. "Låt oss vandra genom ert land", bad de. "Vi ska inte lämna huvudvägen förrän vi kommit bortom gränsen på andra sidan. Vi ska inte trampa ner era åkrar, röra era vingårdar eller dricka ert vatten." Men kung Sihon inte bara vägrade dem detta. Istället mobiliserade han hela sin armé, anföll Israel i öken och gav sig i strid med dem vid Jahas. Men Israel besegrade dem och ockuperade deras land från floden Arnon till floden Jabbok, bort till ammoniternas gräns där de hindrades av befästningar. Israel intog alla amorenas städer och bosatte sig i dem. En av dessa städer var Hesbon, kung Sihons huvudstad, och det har inspirerat diktarna att skriva: "Kom till Hesbon, kung Sihons huvudstad, för en låga har flammat upp och den har förtärt staden Ar i Moab och den som bodde på Arnons höjder. Ve dig, Moab, förlorade är ni, Kemos folk. Hans söner har flytt och hans döttrar tagits till fånga av Sihon, amoréernas kung. Vi har segrat, Hesbon är ödelagt ända bort till Didon, ja ända bort till Nofa och Medeba." Israel bosatte sig för en tid i amoréernas land. Medan de var där sände Mose ut spejare att utforska Jasers område. Han anföll städerna och drev ut de amoréer som fanns där. Sedan vände de sig mot staden Basan, och kung Og i Basan mötte dem med sin armé i Edri. Men Herren sa till Mose att inte vara rädd, för fienden var redan besegrad. "Det ska hända likadant med kung Og som det gjorde med kung Sihon i Hesbon", lovade Herren honom. Så gick det också. Israel besegrade kung Og och dödade honom, hans söner och hela hans folk. Ingen enda överlevde och Israel ockuperade landet.
Kapitel 22. Israels folk tågade sedan till Moabs slätter och slog läger öster om floden Jordan, mitt emot Jeriko. När kung Balak i Moab, Sippors son, fick veta hur många de var och vad de hade gjort mot amoréerna blev han och hans folk mycket uppskrämda och rådgjorde omedelbart med ledarna i Midjan. Denna väldiga hop kommer att förtära oss som en oxe äter ängens gräs, utropade de. Kung Balak skickade då budbärare till Biliam, Beors son, som bodde i sitt fädernes land Petor i närheten av floden Eufrat. Han vädjade till Biliam att komma och hjälpa dem. En väldig massa människor har kommit från Egypten. De tycks vara oräkneliga och nu har de slagit läger mitt emot mig, förklarade han. Kom och förbanna dem åt mig, så att jag kan driva ut dem ur mitt land. Nu är de för starka för mig. Jag vet nämligen vilka oerhörda välsignelser som kommer över dem du välsignar och att de som du förbannar går under. Budbärarna tillhörde de främsta ledarna i Moab och Midjan. De kom till Biliam beredda att betala honom och förklarade noga vad det var Balak ville. Stanna kvar här över natten, sa Biliam. Så ska jag imorgon tala om för er vad det är Herren vill att jag ska säga. De gjorde som han föreslagit. Den natten kom Gud till Biliam och frågade honom: Vad är det för män som du har hos dig? De har kommit från kung Balak i Moab, svarade Biliam. Kungen säger att en väldig massa människor har kommit från Egypten och slagit läger vid hans gräns, och han vill att jag genast ska ge mig iväg och förbanna dem för att han sedan lättare ska kunna besegra dem. Gör inte det, sa Gud till honom. Du ska inte förbanna dem, för jag har välsignat dem. Följande morgon sa Biliam till budbärarna: Gå hem igen, Herren tillåter mig inte att göra det ni bett mig om. Kung Balaks sändebud återvände då utan honom och rapporterade att han vägrat att komma med. Men Balak försökte igen, och denna gång sände han en större delegation med ännu mer framstående män än de som varit med i den första gruppen. De kom till Biliam med följande budskap: Kung Balak vädjar till dig att komma. Han lovar att du ska bli mycket ärad och få vad du än begär. Säg bara vad du vill ha. Du måste komma och förbanna detta folk åt oss. Men Biliam svarade: Om han så gav mig sitt palats fyllt med silver och guld kunde jag ändå inte göra något mot Herrens befallning. Men stanna kvar här i natt så att jag kan få reda på om Herren vill tillägga något till vad han tidigare sagt. Den natten talade Herren till Biliam: Eftersom de har vädjat till dig kan du gå med dem, men se till att du inte säger något annat än det jag befaller. På morgonen sadlade Biliam sin åsna och gav sig iväg tillsammans med männen. Men Gud blev förargad på Biliam för att han var så ivrig att komma iväg och skickade en ängel som ställde sig i vägen för honom. När Biliam och hans båda tjänare kom ridande fick Biliams åsna plötsligt se Herrens ängel stå på vägen med draget svärd. Då vek åsnan av från vägen och gick ut på en åker. Biliam började slå henne och tvingade henne tillbaka upp på vägen. Då ställde sig Herrens ängel i en trång passage mellan två vingårdsmurar. När åsnan fick se ängeln stå där trängde hon sig förbi genom att pressa sig mot muren. Då kom Biliams fot i kläm mot muren och han slog åsnan på nytt. Då flyttade Herrens ängel sig ytterligare ett stycke framåt vägen och ställde sig på en plats där det var så smalt att åsnan inte hade någon möjlighet att komma förbi. Då lade åsnan sig ner på vägen. Biliam blev rasande och slog henne med sin stav. Då gjorde Herren så att åsnan kunde tala, och hon frågade Biliam: Vad har jag gjort som förtjänar att du slår mig 3 gånger? Du har förstört mitt anseende. Jag önskar jag hade ett svärd med mig, skrek Biliam. Då skulle jag döda dig på fläcken. Har jag någon gång tidigare i hela mitt liv gjort så här? Frågade åsnan. Nej, medgav Biliam, det har du inte. Då öppnade Herren Biliams ögon. När han såg ängeln stå där på vägen med draget svärd föll han ner på marken framför ängeln. Varför slog du din åsna 3 gånger? Frågade ängeln. Jag har kommit för att hindra dig. Du är på väg mot fördärvet. 3 gånger fick åsnan syn på mig och väjde undan för mig, annars hade jag dödat dig och låtit henne leva.
Då bekände Biliam: jag har syndat. Jag förstod inte att du var där. Nu ska jag vända om hem igen, såvida du inte vill att jag ska fortsätta. Men ängeln sa till honom: följ med männen, men säg bara vad jag befaller dig. Biliam lydde och fortsatte tillsammans med männen. När kung Balak fick höra att Biliam var på väg, gick han ut för att möta honom i en moabitisk stad alldeles intill gränsen, som går längs floden Arnon. Varför dröjde du så länge? Frågade han Biliam. Trodde du inte på mig när jag meddelade att du skulle få ära och berömmelse? Biliam svarade: jag har visserligen kommit hit, men jag har inte makt att säga något annat än det Gud befaller mig att säga. Biliam följde kungen till Kirjat Husot, där kungen offrade oxar och får. Han gav djur till Biliam och sändebuden för att de också skulle kunna offra. Nästa morgon tog Balak Biliam med sig upp på berget Bamots topp. Därifrån kunde man se ut över delar av Israels folks läger.
Kapitel 23. Biliam sa: bygg 7 altaren åt mig och gör i ordning 7 unga tjurar och 7 bockar till offer. Balak gjorde som Biliam sa, och tillsammans offrade de en ung tjur och en bock på varje altare. Sedan sa Biliam till kungen: stå här vid dina brännoffer, så ska jag gå åt sidan och se om Herren vill visa sig för mig. Vad han än avslöjar för mig ska du få veta. Biliam gick upp på en kal höjd, och Gud visade sig där för honom. Jag har gjort i ordning 7 altaren, och jag har låtit offra en ung tjur och en bock på varje altare, sa Biliam till Herren. Då gav Herren Biliam ett budskap till kung Balak. När Biliam kom tillbaka stod kungen bredvid brännoffren tillsammans med alla furstarna i Moab och väntade på honom. Och Biliam framförde följande budskap: Balak har fört mig hit från Arams land, kungen i Moab på bergen i öster. Kom, sa han till mig, förbanna Jakob åt mig. Låt din vrede uppväckas mot Israel. Men hur skulle jag kunna förbanna vad Gud inte har förbannat? Hur kan jag fördöma ett folk som Gud inte har fördömt? Jag ser dem från bergets topp. Jag iakttar dem från höjderna. De bor avskilt och vill inte jämföra sig med andra. De är som sandkorn. Det går inte att räkna ens en del av dem. Om jag bara kunde få dö rättfärdig som en av dem. Ja, låt mig få sluta som dem. Vad är det du har gjort mot mig? Frågade kung Balak. Jag bad dig förbanna mina fiender, och nu har du välsignat dem. Men Biliam svarade: hur skulle jag kunna säga något annat än det som Herren har befallt mig? Följ med mig till en annan plats, sa Balak till honom. Där kommer du att se en annan del av Israels folk. Du kan väl åtminstone förbanna dem du ser därifrån. Balak tog Biliam med sig till väktarplanen på toppen av Piska. Där byggde han 7 altaren, och på vart och ett av dem offrade han en ung tjur och en bock. Sedan sa Biliam till kungen: stå här vid dina brännoffer medan jag går för att möta Herren. Och Herren visade sig för Biliam och talade om för honom vad han skulle säga. Biliam återvände till Moabs kung och furstar som stod bredvid brännoffren. Vad har Herren sagt? Frågade kungen ivrigt. Biliam svarade: res dig, Balak, och lyssna. Du Sippors son, inte är väl Gud en människa så att han skulle kunna ljuga? Han ändrar sig inte som människor gör. Har han någon gång talat utan att hålla sitt löfte? Hör här, jag har fått befallning att välsigna. Gud har välsignat dem, och jag kan inte ändra det. Han har inte sett någon synd i Jakob. Han vill inte plåga Israel. Herren deras Gud är med dem. Han är deras kung. Gud har lett dem ut ur Egypten. Israel äger styrka som en vildoxe. Ingen förbannelse kan komma över Jakob, och ingen trolldom ska drabba Israel. Men nu ska det sägas om Israel: se vilka under Gud har gjort med dem. De reser sig upp som en leoninna. De vilar inte förrän de ätit upp sitt byte och druckit det slagnas blod. Om du inte tänker förbanna dem, kan du väl åtminstone låta bli att välsigna dem, utbröst kungen. Men Biliam svarade: sa jag inte till dig att jag måste säga det som Herren befaller? Då sa kungen till Biliam: jag ska ta dig med till en annan plats. Kanske låter Gud dig förbanna dem därifrån. Han tog Biliam med sig till berget Peor med utsikt över öknen, och än en gång bad Biliam kungen att bygga 7 altaren och att göra i ordning 7 unga tjurar och 7 bockar till offer.
Kungen gjorde som Biliam sa och offrade en ung tjur och en bock på varje altare.
Kapitel 24. Biliam förstod nu att Herren tänkte välsigna Israel, så han avstod från de spådomskonster han använt vid de tidigare tillfällena och såg istället mot öknen och skaffade sig en överblick av Israels läger som sträckte sig över slätterna, uppdelat efter de olika stammarna. Då kom Guds ande över Biliam och han sa: Biliam, Beors son, mannen som kan se klart, säger så. Jag har hört vad Gud säger. Jag har sett det som den allsmäktige har visat mig. Jag föll ner inför honom och mina ögon öppnades. Jakob, dina tält och dina lägerplatser är ljuvliga. Jag ser dem framför mig som gröna dalar, som fruktbara trädgårdar vid flodstranden, som aloeträd planterade av Herren själv, som cedrar vid vattnet. De ska bli välsignade med vatten i överflöd och så sin säd på välbevattnade åkrar. Deras kung ska bli större än Agag. Deras kungarike är upphöjt. Gud har lett dem ut ur Egypten. Israel har styrka som en vildoxe, och han ska sluka folken som står honom emot. Han ska bryta sönder deras ben. Han ska skjuta dem med vassa pilar. Israel vilar som ett lejon, som en lejoninna som ingen vågar störa. Välsigna dig den som välsignar dig, Israel, och förbanna den som förbannar dig. Nu kokade kung Balak av ilska. Han slog ihop händerna och sa med förakt: Jag skickade efter dig för att du skulle förbanna mina fiender, och istället har du nu välsignat dem 3 gånger. Ge dig iväg härifrån, gå hem. Och jag som hade planerat att visa dig stor ära, men nu har Herren berövat dig den förmånen. Biliam svarade: Men jag sa ju till dina sändebud att om du så gav mig hela ditt palats, fyllt med silver och guld, så kunde jag ändå inte gå förbi Herrens ord och säga ett enda ord av mig själv. Jag förklarade ju mycket tydligt för dig att jag bara skulle säga det som Herren befallde. Nu ska jag gå tillbaka till mitt eget folk, men först vill jag tala om för dig vad israeliterna kommer att göra med ditt folk. Biliam sa: Biliam, Beors son, är en man vars ögon är öppna. Han hör Guds röst och får kunskap från den högste. Han ser vad den allsmäktige visat honom. Han faller ner inför honom och hans ögon öppnas. Jag ser att i Israels framtid ska en stjärna komma från Jakob, en spira från Israel. Denna Israels härskare ska slå Moabs folk och utrota Sets söner. Israel ska äga hela Edom och Seir. De ska övervinna sina fiender. Jakob ska stå upp i makt för att inta många städer. Sedan såg Biliam ut över amalekiternas område och sa: Amalek var den första bland folken, men hans öde är fördärv. Därefter vände han sig mot kainéerna och fortsatte: Ja, din boning är så trygg och ditt näste är placerat bland klipporna. Men ändå ska ni utrotas och den assyriske kungens väldiga armé ska föra er bort i fångenskap. Han avslutade med att säga: Vem kan komma undan med livet i behåll när Gud gör detta? Skepp ska komma från Cyperns kuster och straffa både Eber och Assyrien. De måste också ödeläggas. Biliam återvände sedan hem och Balak gick åt sitt håll. Kapitel 25. Medan Israel befann sig i Sittim började en del av männen att umgås med moabitiska flickor. De låg med dem och det ledde också till att flickorna inbjöd dem att delta i offrande till deras avgudar. Snart var männen inte bara passiva åskådare, utan böjde sig också inför deras avgudar och tillbad dem. Det dröjde inte länge förrän hela Israel var med om att tillbe Baal, Moabs avgud. Herren brann av vrede över sitt folk, och han befallde Mose: Avrätta alla stamledare i Israel, och låt deras döda kroppar synas inför allt folket, så att Herrens vrede vänds bort från Israel. Mose gav då domarna befallning om att låta avrätta alla de som tillbett Baal. Men en av de israelitiska männen var fräck nog att ta med sig en midjanitisk flicka in i lägret, mitt framför ögonen på Mose och folket, där de stod gråtande vid ingången till tabernaklet. När Pinas, Eliasars son, och prästen Arons sonson fick se detta, tog han sitt spjut och rusade efter mannen in i tältet dit han hade fört flickan. Han borrade spjutet rakt genom mannens kropp och in i flickan. Omedelbart upphörde den pest som drabbat Israel
men dessförinnan hade 24 000 personer fått sätta livet till. Då sa Herren till Mose, eftersom Pinehas blev lika vred som jag, har min vrede upphört, och jag ska inte utrota Israel som jag hade planerat. På grund av hans iver för sin Gud och för det rätta ska han och hans ättlingar vara präster för alltid. Mannen som blev dödad tillsammans med den midjanitiska flickan hette Simri och var son till Salu, en av ledarna i Simeons stam. Flickan hette Kusbi och var dotter till Sur, en av de midjanitiska furstarna. Herren talade till Mose igen och sa, midjaniterna är era fiender. Döda dem. De betraktar er som fiender och lurar er genom sin listighet. De förleder er att tillbe Baal. De förför er, och ni har just sett följden av det genom Kusbis död. Kapitel 26. När pesten hade upphört sa Herren till Mose och till Eliaser, prästen Arons son, räkna antalet män i Israel som är 20 år och äldre, så att ni vet hur många i varje stam och släkt som kan dra ut i strid. Mose och Eliaser gav då Israels ledare instruktioner om hur de skulle genomföra folkräkningen. Man hade slagit läger på Moabs slätter ut med floden Jordan, mitt emot Jeriko. Det här är resultatet av folkräkningen. Rubens stam, 43 730. Ruben var Israels äldste son. I hans stam fanns släkter uppkallade efter sönerna Hanok, Pallu, Hesron och Karmi. Pallu hade en son som hette Eliab. Eliab hade sönerna Nemuel, Abiram och Datan. De två sistnämnda hade tillsammans med Kora gjort uppror mot Mose och Aaron och utmanat Gud. Men marken hade öppnat sig under dem och uppslukat dem. Herrens eld dödade 250 personer den dagen, som en varning för hela folket. Men Koras släkt utrotades inte. Simeons stam, 22 200. I Simeons stam fanns släkter uppkallade efter hans söner Nemuel, Jamin, Jakin, Sera och Saul. Gads stam, 40 500. I Gads stam fanns släkter uppkallade efter hans söner Sefon, Haggi, Suni, Osni, Eri, Arod och Areli. Judas stam, 76 500. I Judas stam fanns släkter uppkallade efter hans söner Sela, Peres och Sera. Er och Onan hade dött i Kanan men fick inga släkter uppkallade efter sig. Peres hade två söner som fick ge namn åt sina släkter, Hesron och Hamul. Isaskars stam, 4300. I Isaskars stam fanns släkter som fått namn efter hans söner Tola, Puva, Jasub och Simron. Sebulons stam, 60 500. I Sebulons stam fanns släkter som fått namn efter hans söner Sered, Elon och Jalel. Josefs stam, 32 500 i Efraims del och 52 700 i Manasses del. I Manasses stam fanns släkter uppkallade efter hans son Makir och sonson Gilead och efter Gileads söner Eser, Helek, Asriel, Sikem, Semida och Hefer. Hefers son Selofad hade inga söner men döttrarna Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. De 32 500 som upptecknades i Efraims stam innefattade släkter som fått namn efter Efraims son Sutela och dennes son Eran, vidare efter sönerna Beker och Tahan. Benjamins stam, 45 600. I Benjamins stam fanns släkter som fått sina namn efter sönerna Bela, Aspel, Ahiram, Sefufam och Hufam och efter Belas söner Ard och Naman. Dans stam, 64 400. I Dans stam fanns en släkt som fått namn efter sonen Suhan. Asers stam, 53 400. I Asers stam fanns släkter som fått namn efter hans söner Jimna, Gisvi och Beria. Och efter Berias söner Heber och Malkiel. Aser hade också en dotter som hette Sera. Naftalis stam, 45 400. I Naftalis stam fanns släkter som fått sina namn efter hans söner Jasel, Guni, Jeser och Sillem. Det totala antalet som inmönstrades i hela Israel var 601 730 stridsdugliga män. Sedan bad Herren Mose att dela landet mellan stammarna i proportion till deras storlek efter folkräkningen. De större stammarna skulle alltså få större landområden än de mindre stammarna. Låt representanter för stammarna kasta lott om de olika områdena, förklarade Herren. Även Levis stam räknades. I den fanns släkter uppkallade efter Gershon, Kehat och Merari, men också libniterna, hebroniterna, maheliterna, musiterna och koraiterna. Medan Levi var i Egypten fick han dottern Jokebed som gifte sig med Kehats son Amram. De var föräldrar till Aaron, Mose och Miriam. Aarons söner hette Nadab, Abihu, Eleazar och Itamar. Men Nadab och Abihu dödades när de frambar eld som inte var helig inför Herren. Det totala antalet manliga leviter från en månads ålder och uppåt var 23 000. Leviterna räknades för sig. De skulle inte delta i fördelningen av landområden. Det här är alltså resultatet av den folkräkning som Mose och prästen Eleazar gjorde på Moabs slätter vid floden Jordan, mitt emot Jeriko. Ingen som nu räknades hade blivit medräknad i den föregående folkräkningen som genomfördes i Sinais öken. Alla som räknats då hade alltså dött, precis som Herren förutsagt. De kommer att dö i öknen. De enda undantagen var Kaleb, Jefunnes son och Josua, Nuns son. Kapitel 27. En dag kom Selofads döttrar Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa till tabernaklets ingång med en begäran till Mose, prästen Eliasar, stamleden och alla andra som var där. De tillhörde Manasses gren av Josefs stam. Selofad, deras far, var son till Hefer, som var son till Gilead, som var son till Makir. Vår far dog i öknen, sa de. Han var inte med bland de som gick under och omkom i samband med Koras uppror mot Herren, utan dog en naturlig död. Men han hade inga söner. Varför ska hans namn behöva dö ut, bara för att han inte har en son? Vi skulle vilja ha landområden som de andra i hans släkt. Mose lade fram deras sak inför Herren. Och Herren svarade Mose. Selofads döttrar har rätt. Ge dem land tillsammans med deras farbröder. Ge dem det område som deras far skulle ha fått om de hade varit i livet. Detta ska vara en allmän lag. Om en man dör utan att ha fått söner, så ska hans arvslott överlämnas till hans döttrar. Och om han inte har någon dotter så ska den tillhöra hans bröder. Har han inte heller någon bror så ska den gå till hans farbröder. Om han inte heller har farbröder ska den tillfalla hans närmaste släkting. En dag sa Herren till Mose. Gå upp på berget Abarim och se över floden in i det land som jag har gett Israels folk. När du har sett det kommer du att dö, alldeles som din bror Aaron, för du följde inte det jag befallde dig i öknen Sin. När Israels folk gjorde uppror, ärade du mig inte, utan var olydig när du kallade fram vatten ur klippan. Herren syftade på händelsen i Meriba vid Kades i öknen Sin. Då sa Mose till Herren, Herre, du som står över allt levande, utse då en ny ledare åt folket innan jag går bort. En man som kan leda dem i striden och ta hand om dem så att Herrens folk inte blir som får utan herde. Herren svarade, gå och hämta Josua, Nuns son, som är fylld av ande. För honom till prästen Eliaser. Insätt honom i denna uppgift medan allt folket ser på. Ge honom offentligt denna befogenhet, så att hela Israels folk kommer att lyda honom. Han ska vara den som rådgör med prästen Eliasar för att få direktiv från Herren. Herren ska tala till Eliasar genom Urim och Tumim. Eliasar ska vidare befordra dessa instruktioner till Josua och folket, och han ska vara deras ledare. Mose gjorde som Herren sagt och tog med sig Josua till prästen Eliasar. Och medan folket såg på lade Mose sina händer på Josua och avskilde honom för hans ansvarsfulla uppgift, precis som Herren hade sagt. Kapitel 28. Herren gav också Mose följande instruktioner till Israels folk. Offren som ni bränner på altaret inför mig är min mat och är välbehagliga inför mig. Se därför till att de frambärs regelbundet och på det sätt som jag har föreskrivit. När ni bär fram eldsoffer ska ni ta 2 års gamla felfria lamm. Detta ska ni göra varje dag som ett regelbundet brännoffer. Ett lamm ska offras på morgonen och ett på kvällen. Tillsammans med dem ska ni bära fram ett spisoffer av 3 liter fint mjöl, blandat med 1,5 liter olja. Det var detta brännoffer som blev instiftat på Sina i berg, att frambäras regelbundet som en välbehaglig lukt, ett eldsoffer till Herren. Tillsammans med det ska drickoffret bäras fram. Och det ska bestå av 1,5 liter starkt vin till varje lamm. Och det ska hällas ut inför Herren i tabernaklet. Offra det andra lammet på kvällen, på samma sätt med spisoffer och drickoffer. Det är också en välbehaglig lukt inför Herren, ett eldsoffer. På sabbaten ska ni offra 2 års gamla felfria lamm, förutom de regelbundna offren. De ska åtföljas av ett spisoffer på 6 liter fint mjöl, blandat med olja och det vanliga drickoffret. Första dagen varje månad ska ni offra 2 unga tjurar, en bagge och 7 års gamla lamm av hankön, alla felfria. Tillsammans med dem ska ett spisoffer bäras fram av 9 liter fint mjöl blandat med olja till varje tjur. Till baggen ska spisoffret bestå av 6 liter fint mjöl blandat med olja och till varje lamm av 3 liter fint mjöl blandat med olja. Detta brännoffer ska vara ett eldsoffer och det kommer att behaga Herren. Tillsammans med varje offer ska ett drickoffer bäras fram. 3 liter vin till varje tjur, 2 liter till baggen och 1,5 till varje lamm. Sådana brännoffer ska alltså bäras fram varje månad under hela året. Första dagen i varje månad ska ni bära fram en bock som ett syndoffer inför Herren. Detta offer ska bäras fram förutom det regelbundna dagliga brännoffret med dess drickoffer. Den 14:e dagen i första månaden varje år ska ni fira påsk som en påminnelse om att dödsängen gick förbi de äldsta sönerna bland Israel i Egypten och lämnade dem oskadda. Dagen därpå ska en stor glädjefest börja, och den ska fortsätta i 7 dagar. Men då får bröd som bakats med jäst inte serveras. Första dagen under denna högtid ska folket ha en helig sammankomst, och inget tungt arbete får utföras på den dagen. Ni ska som brännoffer till Herren offra 2 unga tjurar, en bagge och 7 års gamla lamm av hankön, alla felfria. Till varje tjur ska det bäras fram ett spisoffer på 9 liter fint mjöl blandat med olja. Till baggen ska det vara 6 liter och till vart och ett av lammen 3 liter fint mjöl. Ni ska också offra en bock som syndoffer, till försoning för er. Dessa offer ska ske förutom de vanliga dagliga offren. Likadana offer ska bäras fram varje dag under högtidens 7 dagar, och de kommer att behaga Herren. Den 7:e dagen ska också vara en helig dag, för alla, då ingen får arbeta. På förstlingsdagen under veckohögtiden ska ni bära fram det första av den nya grödan som ett spisoffer till Herren. Under den dagen får ingen utföra något tungt arbete, och ett särskilt brännoffer som är mycket behagligt för Herren ska offras den dagen. Det ska bestå av 2 unga tjurar, en bagge och 7 års gamla lamm. Tillsammans med detta ska ett spisoffer bäras fram, bestående av 9 liter fint mjöl blandat med olja till varje tjur, 6 liter till baggen och 3 liter till vart och ett av de 7 lammen. Offra också en bock för att skaffa försoning åt er. Dessa särskilda offer ska bäras fram förutom de regelbundna dagliga brännoffren, spisoffren och drickoffren. Var noga med att djuren ni offrar är felfria. Kapitel 29. Den 1:a dagen i 7:e månaden ska allt folket samlas till högtid, och ingen får utföra något tungt arbete. Låt basunerna ljuda den dagen och bär fram ett brännoffer som består av en ung tjur, en bagge och 7 års gamla lamm, alla felfria. Det är sådana offer som Herren uppskattar och gläds åt. Ett spisoffer på 9 liter fint mjöl blandat med olja ska offras tillsammans med tjuren, 6 liter tillsammans med bocken och 3 liter till vart och ett av de 7 lammen. Till detta ska ni offra en bock som syndoffer för att få försoning. Detta särskilda offer ska ges förutom det regelbundna månatliga spisoffret för den dagen, och också utöver de dagliga brännoffren, vilka ska offras tillsammans med spisoffer och drickoffer, precis som det är bestämt. 10 dagar senare ska folket sammankallas på nytt. Det ska vara en dag då man ödmjukar sig inför Herren och inget arbete av något slag får då utföras. På den dagen ska ni offra ett brännoffer till Herren, något som kommer att behaga honom, och det ska bestå av en ung tjur, en bagge och 7 års gamla lamm av hankön, alla felfria. Spisoffret ska vara 9 liter fint mjöl blandat med olja och offras tillsammans med tjuren, 6 liter till baggen och 3 liter till vart och ett av de 7 lammen. Ni ska också offra en bock som syndoffer. Detta ska offras förutom försoningsdagens syndoffer som årligen offras den dagen och utöver de regelbundna dagliga offren, spisoffren och drickoffren. Fem dagar senare ska folket samlas ytterligare en gång, och då får inget tungt arbete utföras. Det är början av en 7 dagar lång högtid inför Herren. Ert särskilda brännoffer den dagen, som kommer att behaga Herren mycket, ska bestå av 13 unga tjurar, 2 baggar och 14 års gamla lamm av hankön, alla felfria. Det ska åtföljas av de vanliga spisoffren, 9 liter fint mjöl blandat med olja, för var och en av de 2 baggarna och 3 liter för vart och ett av de 14 lammen. En bock ska också bäras fram som syndoffer, förutom det regelbundna dagliga brännoffret med dess tillhörande spisoffer och drickoffer. På den andra dagen av denna 7 dagar långa högtid ska ni offra 12 unga tjurar, 2 baggar och 14 års gamla lamm, alla felfria, åtföljt av de vanliga spisoffren och drickoffren. Utöver det regelbundna dagliga brännoffret ska ni offra en bock med tillhörande spisoffer och drickoffer. På den tredje dagen i högtiden ska ni offra 11 unga tjurar, 2 baggar, 14 års gamla lamm av hankön, alla felfria, och de vanliga spisoffren och drickoffren tillsammans med varje offer. Förutom de regelbundna dagliga brännoffren ska ni offra en bock som syndoffer, tillsammans med sedvanliga spisoffer och drickoffer. På den fjärde dagen av högtiden ska ni offra 10 unga tjurar, 2 baggar och 14 års gamla lamm av hankön, alla felfria, och med tillhörande spisoffer och drickoffer. Offra också en bock som syndoffer med de vanliga spisoffren och drickoffren, förutom de regelbundna dagliga offren. På den femte dagen av högtiden ska ni offra 9 unga tjurar, 2 baggar och 14 års gamla lamm av hankön, alla felfria, tillsammans med de vanliga spisoffren och drickoffren. Offra också en bock med tillhörande spisoffer och drickoffer som ett särskilt syndoffer förutom de vanliga dagliga offren. På den sjätte dagen av högtiden ska ni offra 8 unga tjurar, 2 baggar och 14 års gamla lamm av hankön, alla felfria, tillsammans med de vanliga spisoffren och drickoffren. Offra också en bock med tillhörande spisoffer och drickoffer som ett särskilt syndoffer förutom de vanliga dagliga offren. På den sjunde dagen av högtiden ska ni offra 7 unga tjurar, 2 baggar och 14 års gamla lamm av hankön, alla felfria, tillsammans med de vanliga spisoffren och drickoffren. Offra också en bock med tillhörande spisoffer och drickoffer som ett särskilt syndoffer, förutom de vanliga dagliga offren. På den åttonde dagen ska alla samlas till högtid, och ingen får arbeta den dagen. Bär fram ett brännoffer, ett välbehagligt offer inför Herren, som består av en ung tjur, en bagge och 7 års gamla lamm av hankön, alla felfria, tillsammans med de vanliga spis- och drickoffren. Offra också en bock med de vanliga spis- och drickoffren som syndoffer, förutom de regelbundna, dagliga offren. Dessa offer ska bäras fram vid era årliga högtider utöver de offer ni ger på grund av löften, eller som frivilliga offer, brännoffer, spisoffer, drickoffer eller tackoffer. Alla dessa föreskrifter gav alltså Mose till Israels folk. Kapitel 30. Sedan sammankallade Mose ledarna för stammarna och talade till dem. Herren har befallt att när någon avlägger ett löfte till Herren, vare sig det gäller att göra någonting eller att upphöra göra någonting, så får det löftet inte brytas. Den som har avlagt löftet måste till varje pris hålla det. Om en ung kvinna lovar Herren att göra eller inte göra något, och om hennes far hör henne utan att invända något, måste hon hålla sitt löfte. Men om fadern förbjuder henne att uppfylla löftet blir hon fri från det. Herren befriar henne från löftet på grund av faderns ingripande. Om hon avlägger ett löfte och sedan gifter sig, och hennes man får reda på löftet och inte säger något samma dag han får höra det, så ska hennes löfte gälla. Men om hennes man vägrar att acceptera hennes löfte ska det upphävas, och Herren ska befria henne från det. Men om kvinnan är änka eller frånskild måste hon infria sitt löfte. Om hon är gift och bor i sin makes hus när hon avlägger löftet och han hör det utan att reagera, så ska löftet gälla. Men om han vägrar att acceptera det den första dagen han hör talas om det, är hennes löfte upphävt och Herren befriar henne från det. Hennes man ska alltså antingen bekräfta hennes löfte eller förklara det ogiltigt. Men om han inte säger något den första dagen har han därmed accepterat det. Om han väntar mer än en dag är det för sent, och straffet för löftesbrottet kommer också över honom. Detta är de befallningar som Herren gav Mose och som ska gälla mellan man och hustru och mellan far och dotter. Kapitel 31. Herren talade än en gång till Mose och sa: hämnas på midjaniterna, som förlett dig till avgudadyrken innan det är dags för dig att dö. Då sa Mose till folket: En del av er måste gripa till vapen i Herrens krig mot midjaniterna. Kalla samman 1000 man från varje stam. Man gjorde som Mose hade befallt och Mose sände ut 12 000 beväpnade män i strid. Pinehas, prästen Eliasars son, ledde dem i striden, åtföljd av arken och stridstrumpeter. De kämpade mot midjaniterna och dödade dem alla. Bland dem de 5 midjanitiska kungarna, Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba. Även Biliam, Beors son, blev dödad. Sedan tog den israelitiska armén alla kvinnor och barn som fångar och lade beslag på boskap, jordar och annat byte. Alla städer och byar i Midjan brändes ner. Fångarna och allt krigsbyte fördes fram till Mose och prästen Eliaser och till det övriga folket i Israel, som slagit läger på Moabs slätter vid floden Jordan, mitt emot Jeriko. Mose, Eliaser och folkets ledare gick ut för att möta den segerrika armén. Men Mose blev mycket förargad på officerarna och befälet. Varför har ni skonat alla kvinnor? Frågade han. Det var ju de som följde Biliams råd och fick Israels folk att tillbe avgudar på berget Peor. Och de är orsaken till att pesten dödade så många av oss. Döda nu alla pojkar och även alla kvinnor som har legat med en man. Ni får bara låta de som inte legat med en man leva, för de har inte varit delaktiga i vår olycka. Och var och en som har dödat någon eller rört vid någons döda kropp ska stanna utanför lägret i 7 dagar. På den 3:e och den 7:e dagen måste ni rena er och era fångar. Kom också ihåg att rena alla era kläder och allt som är gjort av läder, gettår eller av trä. Sedan sa prästen Eliaser till männen som varit med i striden: Det här är Herrens befallning som han gett till Mose. Allt sådant som tål eld, guld, silver, koppar, järn, tenn och bly ska renas i eld. Sedan måste det renas ytterligare genom reningsvattnet. Men det som inte tål eld ska renas bara genom vatten. På den 7:e dagen måste ni tvätta era kläder och bli renade, och därefter kan ni gå in i lägret igen. Herren sa till Mose: Du, prästen Eliaser och stamledarna ska göra en förteckning över människor och djur och över allt byte. Sedan ska ni dela bytet i 2 delar. Den ena hälften ska tillhöra männen som var i strid och den andra hälften ska ges till Israels folk. Men först ska Herren få sin del av de fångar, boskap, åsnor, får och getter som tagits som byte. Vart 500 djur ska tillhöra Herren. Ge det till prästen Eliaser så att han kan överlämna det till Herren. Ta också var 50:e fånge och vart 50:e djur i jordar och bland boskap av den del som ges till Israels folk att överlämnas till de leviter som är i tjänst i tabernaklet. Mose och prästen Eliaser gjorde som Herren sagt. Det totala bytet var 675 000 får, 72 000 oxar, 61 000 åsnor och 32 000 unga flickor. Den hälft som gavs till soldaterna bestod av 337 500 får, av vilka 675 gavs till Herren, 36 000 oxar, av vilka 72 gavs till Herren, 30 500 åsnor, av vilka 61 gavs till Herren, och 16 000 flickor, av vilka 32 tillföll Herren. Hela Herrens del gavs till prästen Eliaser, som Herren hade sagt till Mose. Den andra hälften av bytet tilldelades Israels folk och bestod av samma antal, nämligen 337 500 får, 36 000 oxar, 30 500 åsnor och 16 000 flickor. Enligt Herrens order gav Mose var 50:e av allt till leviterna. Då kom officerarna och underbefälen till Mose och sa: Vi har räknat alla de män som drog ut med oss i striden, och ingen av dem saknas. Därför vill vi bära fram ett särskilt tackoffer till Herren, nämligen vårt byte av guld, juveler, armband, fotringar, ringar, örhängen och halsband. Detta vill vi göra för att försonas med Herren. Mose och prästen Eliaser tog emot officerarnas och befälens gåva och fann att värdet uppgick till över 1,5 miljoner kronor. Varje soldat hade tagit eget byte i striden. Offret fördes in i tabernaklet, förvarades där inför Herren för att han på ett särskilt sätt skulle komma ihåg Israels folk. Kapitel 32. När Israel kom till Jairs och Gileads land lade Rubens och Gads stammar, som hade stora fårjordar, märke till vilket underbart land det var för boskapen. De gick då till Mose, prästen Eliasar och de övriga stamledarna och sa: Herren har använt Israel för att utrota befolkningen i hela det här området. Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Eliale, Sebam, Nebo och Beon. Hela den här trakten är idealisk för våra jordar. Låt oss få det här landområdet som vår del, istället för landet på andra sidan floden Jordan. Ni menar att ni vill stanna kvar här i allsjöns ro, medan era bröder går över floden för att strida, frågade Mose. Varför gör ni era bröder osäkra så att de tvekar att gå över till det land som Herren har gett dem? Det var på det sättet era föräldrar uppträdde. Jag skickade dem från Kades Barnea för att de skulle utforska landet. Men när de hade gjort det och kom tillbaka från Eskols dal slog de ner modet på Israels barn så att de inte vågade gå in i det utlovade landet. Herren blev då så vred på dem att han lovade att ingen av dem som vid detta tillfälle var 20 år eller däröver och som varit med vid flykten ut ur Egypten skulle få komma in i det land han lovat Abraham, Isak och Jakob. De enda undantagen var Kaleb, Kanasén Jefunnes son, och Josua, Nuns son, därför att de båda helhjärtat följde Herren och hade vädjat till folket att inta det utlovade landet. Herren lät oss sedan vandra fram och tillbaka i öknen i 40 år, tills hela denna syndiga generation var borta. Och nu står ni här och beter er på precis samma sätt. Den enda skillnaden är att ni är fler, så att Herrens vrede kommer att bli ännu större den här gången. Om ni vänder er bort från Gud på det här sättet, så kommer han att låta folket stanna ännu längre i öknen, och ni kommer att bli ansvariga för död och olycka över hela nationen. Nej, inte alls, förklarade de. Vi tänker bygga follor åt våra jordar och städer åt våra hustrur och barn. Men sedan vill vi beväpna oss och gå över till andra sidan i spetsen för folket, tills alla har kommit i trygghet. Men först måste vi bygga upp befästa städer åt våra familjer här för att de ska kunna vara trygga från anfall av de som bor i området. Vi ska inte slå oss till ro här förrän alla bland Israels folk har fått sina arvslotter. Vi vill inte ha några landområden på andra sidan floden Jordan, utan vi föredrar att stanna här på den östra sidan. Då sa Mose: Om ni gör som ni har sagt, utrustar er för Herrens krig och håller era trupper kvar på andra sidan Jordan tills Herren har drivit ut alla sina fiender och landet är helt underlagt honom, så kan ni sedan få vända tillbaka hit. Då har ni uppfyllt era skyldigheter mot Herren och de andra stammarna. Och landet på östra sidan av floden Jordan kommer att vara den besittning ni tilldelas av Herren. Men om ni inte gör som ni lovat, syndar ni mot Herren. Och ni kan vara övertygade om att ni får känna av följderna. Sätt nu igång och bygg städer åt era familjer och follor åt era jordar och gör precis som ni har sagt. Vi ska följa dina föreskrifter in i minsta detalj, svarade folket från Gad och Ruben. Våra barn, hustrur och boskapsjordar ska stanna kvar här i Gileads städer. Men alla vi andra som är stridsdugliga ska gå ut i striden för Herren, precis som du har befallt. Mose godtog deras förslag genom att säga till Eliasar, Josua och de övriga stamledarna i Israel: Om alla stridsdugliga män i Gads och Rubens stammar går med er över floden Jordan, så kan ni ge dem Gileads land som arvslott när de intagit landet. Men om de vägrar att göra det, måste de acceptera landområden bland er övriga i Kanaan. Det Herren har befallt ska vi göra, försäkrade folket från Gads och Rubens stammar än en gång. Vi ska strida för Herren i Kanaan, men vårt eget land ska vara på den här sidan av Jordan. Mose tilldelade Gads och Rubens stammar och Manasses gren av Josefs stam hela det område som tillhörde Amorenas kung Sihon och kung Og i Basan med alla dess städer. Gads folk byggde upp städerna Dibon, Atarot, Aroer, Atrot-Sofan, Jaeser, Jogbeha, Bet-Nimra och Bet-Haran. Alla var befästa och försedda med fårfällor. Rubens barn byggde upp städerna Hesbon, Eliale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon och Sibma. Senare ändrade israeliterna namnen på flera av de städer som de hade intagit och byggt upp. Sedan begav sig Makish släkt från Manasses stam till Gilead, intog det och drev bort amoréerna som bodde där. Mose gav dem Gilead, och de bosatte sig där. Jair från Manasses stam intog byar i Gilead och ändrade namnet på dem till Jairs byar, En annan man, Noba, intog Kenat och dess kringliggande byar och gav området namnet Noba efter sig själv. Kapitel 33. Här följer en redogörelse över den väg Israels folk vandrade från den stund då Mose och Aaron ledde dem ut ur Egypten. På Herrens order skrev Mose ner varje uppbrottsorder. De startade från staden Ramses i Egypten den första månaden, dagen efter påskhögtiden. De drog frimodigt iväg och helt öppet inför egyptierna, medan dessa höll på att begrava sina förstfödda söner som Herren hade dödat under natten, den natt då Herren fullständigt besegrade alla Egyptens gudar. Sedan de lämnat Ramses slog de läger i Sukkot. Nästa lägerplats var Etam, där öknen började. De lämnade Etam och vände tillbaka till Pi-Hahiroth, öster om Baal-Sefon, där de slog läger nära Migdol. Därifrån fortsatte de genom Röda havet och vidare 3 dagar ut i Etams öken och slog läger i Mara. De lämnade Mara och kom till Elim, där det fanns 12 källor med vatten och 70 palmträd och blev kvar där en tid. När de bröt upp från Elim drog de vidare för att så småningom slå läger vid Röda havet. Nästa lägerplats blev i öknen Sin. Därefter slog de läger i Dofka och sedan i Alus. Från Alus drog de vidare till Refidim, där det inte fanns något vatten för folket att dricka. Från Refidim gick färden till Sinais öken och sedan drog de vidare till Kibrot Hatava. Från Kibrot Hatava färdades de till Haserot, från Haserot till Ritma, från Ritma till Rimmon Peres, från Rimmon Peres till Libna, från Libna till Rissa, från Rissa till Kehelata, från Kehelata till berget Sefer, från berget Sefer till Harada, från Harada till Makelot, från Makelot till Tahat, från Tahat till Tera, från Tera till Mitka, från Mitka till Hasmona, från Hasmona till Maserot, från Moserot till Benejakan, från Benejakan till Hor-Hagidgad, från Hor-Hagidgad till Jotbata, från Jotbata till Abrona, från Abrona till Esjon-Geber till Kades i öknen Sin och från Kades till berget Hor på gränsen till Edoms land. Medan de var vid foten av berget Hor fick prästen Aaron Herrens befallning att gå upp på berget. Och där uppe dog Aaron. Detta skedde under det 40:e året efter att Israels folk hade lämnat Egypten. Aaron dog den första dagen i den 5:e månaden och han blev 123 år gammal. Det var då som den kananeiska kungen i Arad, som bodde i Negev i Kanans land, fick höra att Israels folk närmade sig landets gränser. Sedan de besegrat honom drog de bort från berget Hor och slog läger vid Salmona. Sedan i Punon och därefter i Obot och i Idje-Hahabarim vid Moabs gräns. Därifrån gick de till Dibon-Gad, Almon-Diblataima och till Abarimbergen framför Nebo. Slutligen slog de läger på Moabs slätter vid floden Jordan mitt emot Jeriko. Deras läger sträckte sig från Bet-Hajesimot ända till Abel-Hasittim på Moabs hedar. Det var här som Herren uppmanade Mose att tala till Israel och säga: när ni går över floden Jordan in i Kanans land ska ni fördriva alla folk som bor där och förstöra deras avgudar, alla uthuggna stenar och gjutna beläten och de helgedomar de har byggt på höjderna för att tillbe sina avgudar. Jag har gett er i landet och nu ska ni inta det och bosätta er där. Ni kommer att bli tilldelade landområden i förhållande till stammarnas storlek. De större områdena av landet kommer att genom lottkastning tilldelas de större stammarna och de mindre områdena ska tillfalla de mindre stammarna. Men om ni vägrar att fördriva folket som bor där kommer de som bor kvar att förpesta livet för er i det land som är ert eget och då kommer jag att förgöra er på samma sätt som jag har planerat att ni ska förgöra dem.
Kapitel 34. Herren bad Mose säga till Israels folk: när ni kommer in i Kanans land, som ni ska få som ert eget, ska det ha följande gränser. I söder ska det innefatta en del av öknen Sin, ut med gränsen till Edom. I öster ska den södra gränsen börja vid Döda havet, fortsätta söderut, förbi Skorpionhöjden i riktning mot Sin, och vidare mot sin sydligaste punkt Kades Barnea, varifrån den fortsätter till Hasar Adar och fram till Asmon. Från Asmon kommer gränserna att följa bäcken Wadi el-Arish ner till Medelhavet. Kusten ut med Medelhavet ska utgöra gräns i väster.
Gränsen i norr börjar vid Medelhavet och fortsätter österut till berget Hor, sedan till Lebo Hamat och genom Sedad och Sifron till Hasar Enan. I öster går gränsen från Hasar Enan söderut till Sefam och vidare till Haribla, öster om Ain. Därifrån fortsätter den längs höjderna öster om Galileiska sjön, följer sedan floden Jordan och slutar vid Döda havet. Landet ska fördelas genom lottkastning, sa Mose. Det ska delas mellan de 9 stammar och den halva stam Efraim som är kvar. Eftersom Rubens och Gads stammar och halva Manasses stam redan har fått sina områden på östra sidan av Jordan, mitt emot Jeriko. Herren sa till Mose, jag har valt prästen Eliasar och Josua, Nuns son, att ansvara för fördelningen av landet. Till hjälp ska de ha en ledare från varje stam. Stam, ledare. Juda, Kaleb Jefunnes son. Simeon, Samuel, Amihuds son. Benjamin, Elidad, Kislons son. Dan, Bucki, Joglis son. Manasse, Haniel, Efods son. Efraim, Kemuel, Siftans son. Sebulon, Elisafan, Panaks son. Isaskar, Paltiel, Assans son. Aser, Aihud, Selomis son. Naftali, Pedael, Amihuds son. Detta är alltså namnen på de män som jag har utsett till att övervaka uppdelningen av landet mellan stammarna.
Kapitel 35. Medan Israel hade sitt läger invid Jordan på Moabs hedar, mitt emot Jeriko, sa Herren till Mose, säg till Israels folk att ge till leviterna ett antal städer med kringliggande betesmarker. Städerna ska vara deras hem, och betesmarkerna är till för deras boskap och övriga husdjur. Betesmarkerna ska sträcka sig 500 meter från stadsmurarna i varje riktning. Mät upp 1000 meter åt varje väderstreck, öster, söder, väster och norr, och med staden som centrum. Detta ska vara deras område. 6 av de städer ni ger leviterna ska vara fristäder, dit en person som ofrivilligt dödat någon kan fly och vara trygg. Dessutom ska ni ge dem 42 andra städer. Sammanlagt ska leviterna ha 48 städer med kringliggande betesmarker. Städerna ska ligga i olika delar av landet. De större stammarna som har många städer ska ge fler städer till leviterna än de mindre stammarna. Herren sa vidare till Mose, säg till folket att när de kommer in i landet ska de utse fristäder så att den som genom en olyckshändelse dödar en medmänniska ska kunna fly dit. Dessa städer ska fungera som skydd mot den dödade mannens släktingar om de vill hämnas hans död. Mördaren får nämligen inte dödas med mindre än att en domstol genom rättegång har fastslagit hans skuld. 3 av dessa fristäder ska vara belägna i Kanans land och 3 öster om floden Jordan. De ska inte bara vara till skydd för israeliter utan också för utlänningar och besökare. Om någon blir slagen och dödad av ett föremål av järn bör det betraktas som överlagt mord och mördaren ska dö. Om någon dödas av en stor sten så är det också mord och mördaren ska straffas med döden. Samma straff gäller om någon dödas med ett vapen av trä. Den som vill hämnas den döde ska personligen döda mördaren när han möter honom. Om någon med ont i sinnet knuffar till någon, kastar något mot en annan eller använder knytnävarna så att hans offer dör, är han en mördare. Den som vill hämnas den döde ska döda mördaren när han möter honom. Men om någon blir knuffad eller träffas av en sten oavsiktligt så att han dör, är det att betrakta som en olyckshändelse. Då ska folket döma och avgöra om dråparen ska överlämnas till den dödes hämnare. Om det fastslås att det varit en olyckshändelse kan folket rädda dråparen och tillåta honom att återvända till fristaden. Där måste han sedan bli kvar tills den som då är överste präst har dött. Om dråparen lämnar fristaden och den som vill hämnas upptäcker honom och dödar honom så är denne i sin fulla rätt, för dråparen borde ha stannat i staden tills överste prästen dött. Först då kan han återvända till sitt eget land och till sitt eget hem. Detta är lagar som ska gälla Israel från generation till generation. Alla mördare måste dö, men bara om det finns mer än ett vittne. Ingen ska behöva dö om det bara finns ett enda vittne som vittnar mot honom. När någon döms skyldig till mord måste han dö. Ingen lösensumma kan fria honom. Inte heller kan man ta emot betalning från en som tagit sin tillflykt till en fristad.
för att han ska kunna återvända hem innan översteprästen har dött. På så sätt ska landet hållas rent. Mord förgiftar landet och ingen försoning kan ges för mördare annat än att de själva dör. Ni ska inte orena landet som ni ska leva i, för jag, Herren, kommer att bo bland er. Kapitel 36. Ledarna för Gileads familj, som tillhörde släkten Maker av Manasses gren av Josefs stam, kom till Mose och Israels övriga ledare med en begäran. Herren gav dig uppdrag att dela landet genom att kasta lott bland Israels folk, påminner de Mose, och att ge vår bror Selofads arvslott till hans döttrar. Men om de blir ingifta i någon annan stam, följer den mark de äger med dem till den stam de kommer att tillhöra. På så sätt kommer det sammanlagda området för vår stam att minska, och det kommer då inte att bli återlämnat vid jubelåret. Då svarade Mose dem offentligt och gav följande instruktioner från Herren. Det är en riktig anmärkning som de här männen från Josefs stam kommer med. Så här har Herren ytterligare bestämt om Selofads döttrar. Låt dem gifta sig med vem de vill, så länge det är inom den egna stammen. På så sätt kommer varken mark eller annan egendom att övergå i främmande händer, utan varje arvslott förblir oförändrad, precis som när den först utlottades. De flickor som tillhör Israels stammar och som är arvtagare måste gifta sig inom den egna stammen, så att deras landområde inte lämnar stammen. På så sätt kommer ingen arvslott att gå från en stam till en annan. Selofads döttrar gjorde som Mose hade befallt. Mahela, Tirsha, Hogla, Milka och Noa gifte sig med män från sin egen stam, Manasse. Deras arvslott kom alltså att stanna inom stammen. Dessa är de befallningar och föreskrifter som Herren gav Israels folk genom Mose, medan de hade sitt läger på Moabs heder i floden Jordan, mitt emot Jeriko.